Välkomna alla. Vi har plenum den 10 november. Klockan är 13.00. Vi inleder med närvaroregistrering. Varsågoda. Vi är 30 ledamöter närvarande, vilket antecknas. Den 12 november, inkommande onsdag klockan 13.00, hålls en frågestund. Och från landskapsregeringens sida deltar lantrådet, vice lantrådet samt ministrarna Camilla Gunell, Jesper Josefsson och Arsim Sekai, vilket antecknas. Remissdebatt, ärende nummer 1, utvidgning av högkostnadsskydd och avgiftsfria tjänster, lagförslag 1, 2025-2026. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussionen inleds av minister Arsim Sekai. Varsågod.
Tack talman. Vi måste ta avstamp lite där allt börja egentligen med det här. Att när sjukdomskostnadsavdraget kom upp på regeringens bord så fanns det en ganska tydlig signal från skatteförvaltningen att det här avdraget var dels trubbigt och administrativt besvärligt men också ganska svårt att navigera och motivera det här när det gäller träffsäkerhet. Det var säkert inte fel att ha det här avdraget en gång i tiden. Men med åren så blev det också ett verktyg som inte längre träffar de vi säger att vi vill prioritera. Det här var också ett system som bygger på just skattekraft. Och ett sådant system lutar ju alltid uppåt. Det tror jag att ni också, det är också en slutsats som ni kan dra. Därför sa vi egentligen i regeringen två saker samtidigt. Vi sa att det här avdraget skulle tas bort och vi sa också att det skulle ersättas med åtgärder som bättre hjälper låg- och medelinkomsthushåll. Vi sa också när det skulle göras och för den som lyssnade under förra året så var det här ganska tydligt hela vägen. Det vi gör och det jag ska presentera här idag är egentligen den tredje pusselbiten i ett paket som redan har aviserats. Jag vill påminna om de två första delarna i det här paketet. Först ut kom grundavdraget och det är ju en höjning som gjordes med några hundra från 3600. Och det här kommer ju ålänningarna att märka. Genom att man får mer kvar i plånboken. Vårt system med grundavdraget är uppbyggt på ett sätt så att låg- och medelinkomsttagare träffas bättre eftersom minskningsprocenten skiljer sig från Finland. Sedan presenterar vi och höjde minimibeloppet för personligt bruk för de som bor i effektiverat serviceboende. Några har nämnt att det här är en teknisk detalj, men vår uppfattning är att om man lever på den nivån så är det faktiskt inte ett obetydligt belopp. Den här höjningen motsvarade ungefär 600 eller det motsvarar 600 euro mer per år. Och det var pusselbit nummer 2. Och nu kommer pusselbit nummer 3. Och den levereras också helt enligt plan. Den handlar egentligen om att vårdavgifterna. Och det handlar om vårdavgifterna och den innehåller ett utvidgat högkostnadsskydd och andra avgiftsfria tjänster inom AHS. Varför det här är så viktigt, viktigare och bättre än det gamla avdraget. Vår slutsats är ju att vi går in och stödjer där kostnaderna faktiskt uppstår. Det gamla avdraget, det ska ju vara ärliga, det gav tillbaka pengar till ålänningarna. Men samma konstruktion kunde också ge långt mer till en person med hög inkomst. Bara för att avdraget, som jag nämnde tidigare, räknades mot skattekraft. Och då kan vi heller inte säga att systemet var rättvist. Då kan vi bara säga att systemet följde inkomsten. Och det är just den här orättvisan som den här regeringen har velat rätta till. Det vi lägger på bordet bedömer vi går till låg- och medelinkomsthushåll, till de som faktiskt också betalar vårdavgifter själva. I lagförslaget skriver vi nu in flera avgiftsfria tjänster direkt i lagen, bland annat receptförnyelse, primärvård och tandvård, och ytterligare tjänster blir avgiftsfri till 21 år. Den åldern linjeras också över hela linjen. Vissa undersökningar och behandlingar som vi vet att människor behöver regelbundet blir också avgiftsfria. Men den allra största förändringen är att vi förstärker det inkomstbaserade skyddet, och vi gör det också åldersneutralt. Det här innebär ungefär att man kan tjäna cirka 25 000 euro i förvärvsinkomst per år, och som pensionär ungefär 26 000. Det här är en stor del av just träffsäkerheten, och våra utredningar visar att det här systemet träffar låg- och medelinkomster bättre än sjukdomskostnadsavdraget någonsin gjorde. Därför gör vi det också. Vi gör dessutom högkostnadsskyddet enklare att följa med genom att bland annat städa upp och harmonisera också vissa avgifter över linjen. Sist men inte minst så för vi in en utvecklingsmöjlighet att automatisera avgiftshanteringen genom automatisk hämtning av uppgifter från Skattemyndigheten. Jag vill säga något om omfattningen. Regeringen har ju aviserat i sitt budgetförslag 2026 att vi gör satsningar, ordentliga satsningar på flera miljoner för att stärka hushållens ekonomi. Och när vi tittar på helheten här, att tillsammans med ett höjt grundavdrag och höjt minimibelopp för personlig bruk och det här förslaget, så kan vi faktiskt konstatera att vi ger tillbaka långt mer än vad sjukdomskostnadsavdraget ändå genererade till ålänningar. Och det här är nivåer som går att räkna, för vi måste se socialpolitiken som en helhet. Jag vet att kritiken i det här rummet från förra året säkerligen kommer att upprepas. Den kanske kommer att låta likadan. Men då måste man också vara ärlig med vad man väljer bort. Om man säger att det här inte kompenserar, för det är det har handlat om, hur ska det här kompenseras? Då säger man samtidigt att höjt grundavdrag inte räknas. Man säger också att höjt minimibelopp inte räknas. Och man säger att utvidgat högkostnadsskydd inte räknas. Man säger också till sist att de satsningar som vi gör i kommande budgetförslag inte räknas heller. Det blir väldigt svårt att säga till ålänningar som faktiskt kommer se att som kommer se lägre avgifter och mer var efter skatt. Det är också det här som skiljer vår modell från det gamla avdraget. Vi har gått från ett system som belönar hög skattekraft till ett system där faktiskt skyddet behövs mest. Och det är enligt mig en ganska klassisk omfördelningspolitisk åtgärd. Jag vill avsluta med att säga att jag vet att debatten har varit: när kommer de här kompenserande åtgärderna? Vad innehåller de och hur ser de ut? Jag tycker att regeringen har visat det här paketet, berättat om det. Vi har sagt vad vi ska göra hela tiden, hur vi ska göra det och vad det ska innehålla. Tack.
7 repliker begärda. Första går till ledamot Roger Höglund. Varsågod.
Ja, tack herr talman, och tack till minister Sakai här. Jag har ett par mindre frågor här. Jag tänkte ha dem i turordning här så blir det redigare. Och det första är att det här blir en nettokostnad om 300 000. Då kommer OHS att få extra anslag som finansierar det. När man tittar i lagförslaget här så finns det ett antal ingredienser och de är inte så där helt lätta att räkna ihop och säga att vad liksom blir totala kostnaden. Men därför är det enklare att fråga. Och då ställer jag frågan så här att man förväntar sig en minskad administration här. Och det betyder att det blir en nettokostnad på 300 000. Vad är den här minskade administrationen ungefär i pengar? Och det är OHS då som ska minska administrationen. Har man redan nu börjat förbereda det genom att titta på tjänster och så vidare? Tack.
Minister Sekai, repliksvar.
Tack talman. Det här arbetet har ju skett i samråd med OHS. Som du som ledamoten nämnde så pratar vi om storleksordningen 300 000. Och det är ju så att OHS då kompenseras för det. När det gäller de här 300 000 så är det fortsättningsvis uppskattningar som vi baserar på besöksstatistik, inkomstfördelning på Åland med mera. Att beräkna specifikt vad den minskade administrationen med några tiotusentals euro är väldigt svår, utan det måste vi se hur utfallet sen blir i verksamheten. Däremot så är vi överens med OHS att det här innebär en minskning i administration och genom att vi för in i lagen ett antal förändringar här. Och på sikt hoppas vi att det här helt ska automatiseras genom det arbete som vi ska göra under 2026.
Ledamot Höglund, andra replik.
Jo, tack för svar. Vi får väl i utskottet lite gråta ner oss i plus och minus här. Men om vi tar den andra frågan då, som är kanske lite mer juridisk, att nu kommer man då från OHS att få långtgående rättigheter, står det här, att få tillgång till inkomstuppgifter. Och det är bra så. En av de rättigheter man får då, så det är att få tillgång till exempel få uppgift från banker på inkomster och förmögenheter antagligen. Och där ska man göra då på det viset att rättigheten ges då till OHS och begär uppgifterna. Samtidigt så informerar man den här som man ska begära uppgifter om att så här kommer att göra. Och det här är jättebra, men det låter lite juridiskt knepigt. Det finns någon juridisk nöt här? Är det så här enkelt som det står här? Vet ministern. Tack.
Minister Sekai, andra repliksform.
Tack talman. Ja, vad är nöten? Nöten är ju att det här är ett fungerande arbetssätt. Så här ser det ut i välfärdsområdena. Så det här är inget nytt på det sättet. Utan det man gör är ju att man tar ut vissa uppgifter som man behöver för att kunna beräkna en viss avgift. Och det hämtar man då in från Skattemyndigheten genom en formel. Jag kan inte redogöra för den. Men det här är, tanken är ju att det här sen ska automatiseras. Och vi behöver bygga in det i systemet att det hämtar in det här automatiskt. Men det är inte så att det här ska skapa något större merarbete. Utan det finns ett utarbetat sätt i välfärdsområdena för det här. Och det här anses också göra saker och ting smidigare.
Nästa replik, ledamot Törnros.
Talman, jag vill börja med att tacka ministern för lagförslaget. Jag tycker det finns många goda poänger i det. Tråkigheten ligger ju i det då att det inte fanns några kompensationsåtgärder på plats när sjukdomskostnadsavdraget avskaffades. Men det jag lite vänder mig mot det är när det står i lagförslagets allmänna motivering att det här är en samlad paketlösning för att man har tagit bort sjukdomskostnadsavdraget. Om vi kalkylerar med att man bor i en kommun som har en 18% i kommunalskatt så får du tillbaka 58,50. Det är det som grundavdraget ger dig. Låginkomstskyddet ger dig 25 euro till. Och sen får du också 25 euro till då för att sänkt gräns för högkostnadsskyddet vid OHS. Så inte, bästa minister, är ju det här en kompensation för det slopade sjukdomskostnadsavdraget.
Minister Sekai, repliksvar.
Tack talman. Våra utredningar visar just att i synnerhet om man är låg- och medelinkomsttagare att man får långt bättre utdelning av det här systemet. Några saker har du nämnt. Jag kan inte specifikt säga om dina beräkningar stämmer eller inte. Däremot kan jag säga att vi har ju gjort en samlad bedömning i vår utredning som visar att det här, vi för nu medel från där vi har betalat kanske till höginkomsttagare och tar och riktar om de här pengarna. Det är ett paket och det är nog så vi behöver se att alla satsningar har ett samband med alla andra överföringar. Och det här paketet totalt sett som riktar sig och ger utdelning till låg- och medelinkomsttagare.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, jag förstår resonemanget. Det gör jag. Och jag ser väl sociala bidragsstöd ungefär som en pyramid. Att ju mindre du förtjänar själv, desto mer behöver du. Men detto aktat så måste ju även den som har valt en längre utbildning, som har valt att jobba hårt och har ett arbete med ansvar, måste ju också få någon sorts utdelning någon gång från samhället. Inte är det, jag säger inte att det måste vara exakt på det här viset, men jag vet väldigt, väldigt många som helt och hållet faller utanför systemet. Speciellt kvinnor som har varit förvärvsarbetande hela sitt liv, som behöver glasögon, som behöver vissa saker som inte ersätts någonstans. Det här är inte schysst gentemot dem, ministern. Så är det.
Minister Sekai, avslutande repliksvar.
Tack talman. Tittar vi på hur den här fördelningen ser ut så ser vi att det är faktiskt fler som träffas bättre av de här åtgärderna. Så är det. Det här har vi bra siffror på. Våra utredningar visar det här klart och tydligt. När det gäller sen grundavdrag, ja, men där påverkas ju alla positivt av det. När det gäller andra avgifter, ja, med receptförny, det finns flera sådana här komponenter som ändå träffar alla som på ett eller annat sätt uppsöker den offentliga sjukvården. Och så vi minskar dessutom på det allmänna taket från 475 till 450. Det kan låta litet i sammanhanget, men vi måste räkna ihop allting. Och då ser man faktiskt att det är inte obetydliga summor vi har att göra med.
Ledamot Holmberg Jansson, nästa replik.
Talman, kompensation för låg- och medelklass, det som ni tidigare då sagt att inte kan ta del av sjukkostnadsavdraget, att det är marginellt. Nu gör ni en ny ändring, en pusselbit nummer 3, som påverkar samma grupp negativt. Det som i de facto hade kunnat använda sig och märkte av sjukkostnadsavdraget. Nu kommer de att få en höjning igen. Om du är pensionär med arbetspension som överstiger 26 000 euro, då kommer du att få betala 450 istället för att det har varit 250 tidigare. Så blir det verkligen rätt att säga att det här är en kompensation för alla?
Minister Sekai, repliksvar.
Tack talman. Min minnesbild säger mig absolut inte att vi har sagt att vi ska ha ett exakt likadant system som ska träffa allihop. Det har vi aldrig sagt. Utan vi har sagt att vi ska rikta om det här så att de som behöver samhällets stöd mest ska kunna få det här stödet. Och det innebär då att vi behöver fördela om vissa summor här. Och det tycker jag att vi har gjort. Och jag tror att det är det som utgångspunkten i regeringen också har varit när det här avdraget slopades. Tack.
Ledamot Holmberg Jansson, andra replik.
Ja, vi ser på det här olika. Jag håller mycket med det som ledamot Törnros sa tidigare. Men när får vi då se den här kompensationen som hjälper den gruppen som inte längre får göra avdrag för långvårdsavgifter? Och det vore spännande om ministern kan berätta när klientavgiftslagen steg 3 ska behandlas här i salen. Någonting som utlovades i september i fjol, 2024, när vi diskuterade sjukkostnadsavdraget. Och sen också, den gruppen som ministern mycket pratar om nu, låginkomsttagare, de hade redan lägre gränser. Det var 14 000 euro var gränsen, då betalade 125 och 16 000 euro så betalade 250. Så att det har redan funnits skydd för dem med låg inkomst.
Minister Sekai, avslutande repliksvar.
Tack talman. Det vi gör är ju att vi höjer just den där gränsen och vi gör det väldigt saftigt. Och det är för att fler ska kunna rymmas inom det skyddet. Så det är en väsentlig skillnad. Vi ser till att det är fler som får åtnjuta det här skyddet. Och det tycker jag är väldigt positivt. Och det visar vår utredning också. Det är fler som får det här skyddet än det tidigare systemet. När det gäller klientavgiftslagen så är det ju så att vi har inlett det arbetet. Och under 2026 så kommer vi att dyka upp här med ett förslag. Men ledamoten vet också att det är den lagen trädde i kraft 1/1/2024. Och vi började få in boksluten från kommunerna någon gång där i maj, juni det här året. Så vi vill göra det korrekt, men då behöver vi göra...
Nästa replik, vice talman Måtar.
Tack talman. Minister Sekai sa här i sitt anförande att på något vis har någonting ändrats så att det här sjukdomskostnadsavdraget inte längre är så bra som det har varit. Ungefär så sammanfattar det i ett nötskal. Då vill jag påminna ministern om att i november 2014 så verkade då dagens lantråd Sjögren och dagens finansminister Perama för att utöka det här sjukdomskostnadsavdraget. Och ett citat från den budgetmotionen så var att detta är en viktig räddning för privatekonomin oberoende av den drabbades inkomstnivå. Det här var då när sjukdomskostnadsavdraget avskaffades förra hösten. Så hade det gått exakt 10 år sedan de här numera bevingade orden sades. Och då undrar jag, vad är det som ministern menar att har förändrats i verkligheten på de här 10 åren? Vad är det som har gjort att det inte längre är bra det här?
Minister Sekai, repliksvar.
Tack talman. Ja, vad som har hänt för 10 år sedan är en omöjlig uppgift för mig att reda i. Däremot så det som har ändrats är ju de utredningar som vi har fått, dels från Skattemyndigheten. Vi har också tittat på hur det här systemet fungerar och gjort en helhetsbedömning på att det systemet är för trubbigt. Det träffar inte de som systemet var tänkt att träffa när det tillkom här i riket, om det inrättades på 40-talet. Så att det har tappat sin effekt med tiden. Och det visar ju också siffrorna kontinuerligt. Att syftet är inte längre detsamma som det var när man inrättade.
Vice talman Måtar, andra replik.
Tack talman. Ja, där återkommer ministern till att någonting har hänt och ministern går ända tillbaka till 40-talet. Men det jag skulle önska och som jag fortfarande inte tycker att ministern kan redogöra för, det är att vad är det som har hänt? Det är ändå ganska kort tid. Har det införts några särskilda stöd på de här 10 åren från 2014 till 2024? Är det något annat som har gjort att man på något vis blir överkompenserad om man är sjuk och har kostnader för det och drar av det och en vanlig ålänning? Vad är det som har hänt som har gjort att det inte längre är bra? Är det inte egentligen bara att vi har bytt politiker och några har bytt politisk åsikt? Är det inte det som har hänt? Ska vi inte vara ärliga på den punkten? Tack talman.
Minister Sekai, avslutande repliksvar.
Tack talman. Ja, nog är det säkert många i den här församlingen som byter politisk åsikt då och då. Det händer ju. Man får ny information, man omvärderar, man ändrar åsikt och det är helt naturligt i politiken att man gör det. Tack.
Tack för det. Jag vill bara påminna om att replik ska riktas till innehållet i huvudanförandet alltid. Nästa replikställare är ledamoten John Holmberg. Varsågod.
Tack talman och tack minister Sekai. Det är väl kanske både bra och skönt nu att vi går i mål med den här debatten så småningom efter drygt ett år. Så småningom. Så att det är väl bra. Det jag funderar på främst är att när jag tittar lite hur det fungerar till exempel i vårt västra grannland Sverige, så där har man ju varit orolig när man sänker de här högkostnadsskydden att det blir en överkonsumtion av sjukvårdstjänster. Och det har man ju också sett i realiteten. Det i kombination med en redan överbelastad sjukvård har ju ställt till med ett och annat. Är det någonting som landskapsregeringen har tagit i beaktande?
Minister Sekai, repliksvar.
Tack talman och tack för frågan. Ja, naturligtvis. Att vi vet ju att Det finns en gräns för när man behöver ha någon form av avgiftssystem för att stävja att man använder systemet för hårt. Men så att under analysen, när vi har tagit fram det här systemet, så har vi sett att det liknar mycket det som finns i riket idag. Alltså österut pratar jag om då. Så att vi har sett till att vi inte hamnar i någon form av situation där vi skapar liksom en onödig vårdpuckel, om man säger så.
Ledamot Holmberg, andra replik.
Tack talman. Sen det som är kanske lite mer på det personliga planet, så är att ministern nämnde här att det här är en klassisk politisk omfördelningspolitik. Och det är väl gott så, om man tycker det. Jag måste nog respektera de replikskiften som har varit här tidigare idag, att vi får inte glömma bort lokomotivet. Alltså de som verkligen ser till att vi har den skattekaka vi har att fördela. Den behöver alltid finnas med i alla typer av lagförslag. Tack.
Minister Sakai, avslutande repliksvar.
Tack talman. Ja, det är ju naturligtvis så att alla ska med, inklusive det lokomotiv som håller igång det här samhället. Och jag ser ju att det finns ju både lokomotiv, men det finns också massa vagnar. Hela tåget måste vara på spåret. Tack.
Ledamot Wikström, nästa replik.
Jo, tack herr talman. Sjukdomskostnadsavdraget, så 50% av de som nyttjade det var äldre pensionärer. 50% av kostnaderna gick just i den gruppen av människor. Och de här kombinerade förslagen nu, så det är ju absolut inte 50% av de här nya kostnaderna som går att träffa den äldre befolkningen. Det tror jag inte att ministern själv kan hävda heller. Jag tycker att det är helt korrekt när ministern beskriver det här som en omfördelningsåtgärd istället för en kompensatorisk åtgärd, för det är det. Det är en omfördelningsåtgärd, särskilt det här förslaget, från äldre som är sjuka, som sjukdomskostnadsavdraget träffade, till unga som är friska, som det här förslaget mycket går ut på. Så det är nog helt korrekt som han beskriver det, att en omfördelningsåtgärd är en annan prioritering. Kanske inte den som, när man pratar om sjuka människor, så kanske man vill sikta på de som ofta är sjuka, som drabbas mycket av sjukdomen, och inte mot de som är statistiskt sett mer sällan sjuka och mer sällan drabbas av sjukdomen.
Minister Sakai, repliksvar.
Tack talman. Jag får väl säga att det stämmer inte. 75% av 75-åringarna omfattas av det här systemet på det här tröskeln på 125 euro. Och de får även andra incitament här och tillskott genom grundavdraget och andra avgifter som också försvinner. Så att den analysen stämmer. Tittar vi på hur sjukdomskostnadsavdraget fördelades, så var ungefär 30% höginkomsttagare. Så jag skulle nog säga att vi skulle ta den delen och sen så lägger vi över det till låg- och medelinkomsttagare. Så ja, omfördelningspolitik, det kan jag nog skriva under på. Men allt det där andra, där är vi inte överens.
Ledamot Wikström, andra replik.
Ja, alltså, ursäkta talman. Men den här frågan om hur sjukdomskostnadsavdraget fördelades, så vi får helt enkelt vara överens om att vi inte är överens om den frågan. För det tror jag att vi inte kommer att bli. När vi pratar sedan om euro och cent, så det är väl det som man behöver titta på. Hur många euro och cent går till den äldre befolkningen? Inte exakt vilken liksom del nu som att 75 plus och så vidare. Jag vet inte, det finns inte någon sån analys här hur stor procentandel av de här kostnaderna tillfaller den äldre befolkningen. Vilket skulle behöva finnas om man pratar om kompensatoriska åtgärder, vilket det inte finns. Men det står i lagförslagen kompensatoriska åtgärder, ministern pratar om omfördelningsåtgärder, så vi får väl gå på det. Men det finns också positiva saker i det här. Alltså, bara den här formuleringen om att det här ska ersätta sjukdomskostnadsavdraget som inte stämmer. Men den här frågan, speciellt den här frågan om receptförnyelse utan att behöva per telefon, utan att behöva erlägga en avgift, det tror jag kommer bli väldigt uppskattat.
Minister Sakai, avslutande repliksvar.
Tack talman. Jag håller med till den delen att just det här med det sista du nämnde också, det här med receptförnyelse, det är ungefär 90 000 euro som den satsningen innebär, så det tror jag underlättar en del. Och det här andra som ledamoten nämner just när det gäller tabeller, så kan jag hänvisa till de beräkningar som finns här. Det här är ett gediget arbete som har gjorts. Och jag hoppas att när det här väl dyker upp i utskottet, att vi kan tillsammans gå igenom just de här frågorna som ledamoten ställde. Tack.
Nästa replikställare, ledamot Kahnborg, varsågod.
Tack talman. Invändningsvis så måste jag också säga att det finns väldigt mycket som är positivt med det här förslaget. Bland annat det som ledamoten Wikström nämnde i en replik här då, att man kan göra en receptförnyelse utan kostnad. Det är väldigt bra. Men ministern säger i sitt anförande att genom det här så går man nu i mål med de kompensatoriska åtgärderna och att man stöder det för att kostnaderna faktiskt uppstår. Mot det vänder jag mig däremot kraftigt, för vi har fortfarande en väldigt stor grupp ålänningar som har skyhöga medicinkostnader. De gläds inte överhuvudtaget av något av de förslag som har kommit fram. Hur har minister Sakai och landskapsregeringen tänkt kompensera dem? Kan han rakryggat säga att han står upp för det han sa i september i fjol, att han är helt säker på att de allra flesta kommer att vara mycket nöjdare med de åtgärder man kommer med?
Minister Sakai, repliksvar.
Tack talman. Ja, när det gäller läkemedelskostnaderna så är ju recept en del av den totala läkemedelskostnaden. Så att det sker ju en förmildring där kan man säga. Sen så är det klart att det är inte så att man har ett specialfack för medicinkostnader, utan man har en totalekonomi och inom den totalekonomin så rör sig alla människor. Och är det så att det finns utrymme, ett större utrymme, vilket det här förslaget ändå och de här åtgärderna ändå ger, så tycker jag åtminstone att man blir avhjälpt när det gäller just läkemedelskostnaderna också genom de åtgärder som sätts in här från det här paketet, bland annat grundavdrag med mera.
Ledamot Kahnborg, andra replik.
Tack talman. Vi ser ju också i det här förslaget, i och med att det här enbart berör offentlig sjukvård, så möjligheterna till det som var tidigare då att avdra kostnader för privat sjukvård, det försvinner fullkomligt. Det vill säga att egentligen så går vi in för ännu mera offentlig konkurrens mot det privata. Och jag vidhåller min åsikt att de utlovade åtgärderna som kraftfullt utlovades, framförallt från minister Sakai och hans partikollegor, de har uteblivit. För nu säger ministern att vi är i mål, men det är ministern själv som får se sig i spegeln och ta den kritiken.
Minister Sakai, avslutande repliksvar.
Tack talman. Jag tror att jag under debatten och alla debatter som har varit kring det här också har sagt, socialpolitiken blir aldrig färdig. Vi är aldrig i mål. Vi behöver hela tiden värdera, omvärdera, se okej, vad händer här, hur utvecklas det här och vidta åtgärder när de behövs. När det gäller den här delen, så ja, det är avslutat. Vi måste sätta punkt för det här. När det gäller den privata sjukvården, där finns FPA-ersättningar. Och det är dit, det är ju där som alla andra då som får vända sig till. Och det är FPA som ersätter det. Och det finns en modell för det också framtaget. Tack.
Tack för det, minister Sakai, som presenterade lagförslag 1 2025-2026, utvidgning av högkostnadsskydd och avgiftsfria tjänster. Vi går nu in på gruppanföranden i remissdebatten och först går ordet till ledamoten Sandra Listerby som håller anförande för Liberalernas räkning. Varsågod.
Tack så mycket, bästa talman. Landskapsregeringen föreslår att vi ska anta en lag om förnyande av högkostnadsskydden. Det här sker som en budgetlag. Den nuvarande lagen medför tunga administrativa kringelikrokar och byråkratiskt tungrot, både för brukare och personal. Det nuvarande systemet är svårbegripligt och svårt att kommunicera till patienterna. Att minska och avgränsa de olika grupperna som går från 4 till 3 till antalet gör så att hanteringen på sikt kan effektiviseras och digitaliseras. De tre nya grupperna benämns i fortsättningen som A, B och C och ska vara mer rättvisa sett till inkomster och även komma fler ålänningar till godo. Alla dessa förändringar som nämns innebär att OHS får cirka 300 000 euro mindre i intäkter som landskapet ska ersätta. Och det här är viktigt att poängtera. Den här ändringen belastar inte OHS ekonomi. Sammanfattar vi det så föreslås att gränsen för högkostnadsskydd sänks från 475 till 450 euro. Det här är alltså den åtgärd som träffar det omnämnda lokomotivet. En liten förbättring, men har man 300 000 att röra sig med så kan man bara göra så mycket som det räcker till. Men det är ändå positivt att man gör den här lilla justeringen. 125 euro gäller för de som vid den senaste beskattningen hade sammanlagda beskattningsbara kapital och förvärvsinkomster under 21 000 euro. Här kommer det ännu att finnas en del byråkrati och administration om man ska utreda de här inkomsterna. Här blir vissa institutioner och myndigheter skyldiga att lämna ekonomiska uppgifter om de här patienternas ekonomiska ställning. Och det här kan kanske problematiseras med att det kan upplevas som ett intrång i privatlivet och den personliga integriteten. Vi behöver också säkerställa att man följer de här sekretessreglerna och dataskydd, att det är fullt anpassat för sån uppgiftsdelning. Och också att man verkligen väger den här byråkratin och hanteringen mot vad det är. Vad får vi för de här åtgärderna? Helt enkelt, hur kommer man att verkställa det här från tjänstemannahåll och den administrativa personalen som ska verkställa? För barn och ungdomar bibehålls ett separat högkostnadsskydd om 100 euro. Liberalerna vill på inga sätt förminska förslaget beaktande av barn och ungas bibehållna rättigheter. För unga vuxna innebär det till och med en förbättring. Vi är mycket tacksamma och lättade över att de här ändringarna inte skett på bekostnad av barnen och familjerna. Det är viktigt att vi slår vakt om familjernas ekonomi och rätt till vård. Vi vill även betona det som också nämns i förslaget, att de bibehållna nivåerna inte beaktar det förändrade penningvärdet som skett över tid. Att man heller inte nu gör förändringar i det, alltså att man indexerar det med konsumentprisindex eller liknande, det är faktiskt egentligen, om man vågar titta på det, som att man sänker det om man tittar tillbaks många år. Talman, nu breddar jag den här diskussionen lite grann. Alla de här tre högkostnadsskydden är på kalenderår. Och vi undrar om man alls har tittat över möjligheterna att kostnaderna för högkostnadsskyddet inte skulle beräknas på kalenderår utan på den tid man faktiskt är sjuk och behöver betala för sin vård. Rent praktiskt så finns det en inbyggd orättvisa i kalenderårsberäkningen då den är mindre gynnsam för en person som besöker vården i slutet av året. Jag kan konkretisera det här med ett exempel. Om Pelle drabbas av svår influensa i november och blir inneliggande och kommer upp i de här 450 eurorna på kort tid, då är hans avgiftsfrihet till ända vid årsskiftet, alltså några veckor. Får han komplikationer som kräver många återbesök så börjar han om från noll igen i januari och ska arbeta upp till de här 450 eurorna som ska betalas ut. Men hade han blivit sjuk i februari så hade han kunnat ta de här återbesöken. Han hade fått mera vård för de här 450 eurorna helt enkelt. Är det här någonting man har övervägt? Kan det vara någonting för framtiden? Jag vet att Finland också är fast i de här, man använder kalenderår. Men man kan ju också tänka eget. Och i Sverige så använder man just det här systemet som jag nyss beskrev, som skulle vara lite mer rättvist. Så det kan vara en boll att eventuellt ta emot. Men nu ska jag ta mig vidare. Lagen omfattar också de avgiftsfria tjänsterna. Ditt receptförnyelse läggs till listan. Och det här kanske är en liten summa för de allra flesta. Men för de med långvarig sjukdom är den märkbar. Och summan för detta avslöjar att för de här tjänsterna, de är väldigt vanliga. Och de uppgår till hela 90 000 euro. Nästan en tredjedel av hela summan i lagförslaget. Talman, i den budget vi nu ska börja debattera inkommande fredag så står det så här. I samband med revideringen av tandvårdsprogrammet initieras en utredning om allmänhetens tillgång till tandvård. Vi ställer oss därför lite frågande till den ändring man väljer att göra i detta läge, där man ger avgiftsfritt till unga upp till 21. Är regeringen medvetna om att det här är mer frikostigt än både Sverige och Finland? Det handlar om 35 000 euro. Hade de här 35 000 euro gjort större nytta någon annan, för någon annan patientgrupp? Eller allra helst borde man kanske avvakta den egna utredningen om allmän tandvård. Unga har ju upp till 26 år möjlighet att nyttja den allmänna tandvården mycket förmånligt. Liberalerna anser att det finns ett behov att reformera tandvården och det här är viktigt. munhälsa idag är belagt med ett system som inte riktigt lirar med hur det ser ut i våra grannområden. Men man måste också vara medveten om att en total reform av tandvårdsprogrammet som kanske skulle kunna infatta servicesedlar eller motsvarande, det är en ganska stor och kostsam koloss som inte kommer att gå obemärkt förbi. Men vi vill ha det här sagt. Det är viktigt och man hade gärna fått ta den här helheten i ett svep. Liberalerna har också lite frågor om begreppet långvarig institutionsvård som beskrivs i detaljmotiveringens punkt 3.3. Enligt vad vi känner till så torde detta vara en kommunal angelägenhet, så vi önskar klargörande kring den här punkten. Avslutningsvis, talman, så behöver vi betona att den här förändringen medför en förbättring för många vårdtagare. Det medför dock en högre kostnad för vissa äldre personer med en bättre ekonomi. Det behöver man vara medveten om. Men Liberalerna stöder förslaget där man på ett tydligt sätt riktar åtgärder mot dem i samhället som är i störst behov av dem. Tack.
En replik begär ledamot Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, när det gäller då att ansöka, ledamoten var inne på det här. Är det så nu, jag satt och försökte hinna scrolla och läsa, att du behöver själv göra den här ansökan nu då, om du är gammal. Förut har du ju automatiskt fått, när det har kommit till 125 euro, så eller 250 euro, så har det automatiskt. Du behöver inte liksom göra den här ansökan och lämna in alla papper. Hur är det nu idag med det här nya förslaget? Är det så att varje gammal person runt om på Åland ska själv hålla koll och lämna in sina lappar? Eller finns det någon sorts automatik i det nya, kanske vårdinformationssystemet? Är det någonting som ledamoten vet?
Ledamot Listerby, repliksvar.
Tack, talman. Jag kan inte svara på exakt hur det ska gå till. Och eftersom det här är en budgetlag så hade den inte varit ute på remiss. Och den där frågan kanske hade kunnat besvaras av lämplig remissinstans. Men det är en viktig fråga och det är någonting jag hoppas att finans- och näringsutskottet ska kunna kanske reda i också när man behandlar den här parallellt med budgeten.
Ledamot Holmberg Jansson, andra replik.
Talman, för det är en av kritiken som har varit tidigare, att det har varit så krångligt och att man har glömt bort eller man har inte hållit koll på och inte vet om när man är, kommer upp i högkostnadsskydd och så. Så att det är nog viktigt för den här gruppen är, det var ju en av de saker som kom upp i sjukkostnadsavdragsdiskussionen, att de äldre inte ändå gör den här ansökan för det är så krångligt att göra det. Men nu, som jag har tolkat det, så kommer det bli krångligt igen för dem. Så att det här är nog jätteviktigt att finans- och näringsutskottet reder i. Men sen så är ledamoten inne på det här med barn och unga, att det är bra att man inte försämrar. Men det man förbättrar är ju egentligen tandvården och primärvården, att den höjs från 18 till 21. Det är väl egentligen den stora skillnaden. Tandvården, där kan jag väl känna så där, ja, det kommer bli jättejobbigt för alla äldre igen att betala sina räkningar, eftersom det finns mycket av den tandvård som görs som man inte idag, som inte räknas in under högkostnadsskydd och, eller det, ja, eller kanske ingenting räknas in.
Ledamot Listerby, avslutande repliksvar. Varsågod.
Tack så mycket. Jag tappade också lite fokus där för en liten stund, men jag ska försöka komma ihåg frågeställningarna. Vi ska se. Det kan kanske vara så till och med att det blir flera som ansöker om den här kostnads lite lägre med tanke på vilka inkomster man har och så vidare. Och det kanske är en större del äldre, så att kanske det är någonting att beakta när man ska verkställa det här, hur man möjliggör det här på bästa sätt. Gällande tandvården och konsekvenser för barn och unga, så konsekvenser för barn och unga kan avgränsas till unga eftersom avgifterna och högkostnadsskyddet för barn är detsamma. Vi har jättemycket jobb framför oss att göra gällande tandvården. Som jag nämnde i mitt anförande så är det är en jättestor process. Det är ingenting man gör på ett år, utan det är någonting som jag tror kommande regeringar kommer att behöva bita tag i. Tack, talman.
Tack för det. Nästa anförande hålls av ledamoten Jörgen Gustafsson som pratar för Åländsk Centers räkning. Varsågod.
Talman, lagförslag nummer 1/2025-2026, utvidgning av högkostnadsskydd och avgiftsfria tjänster vid Ålands hälso- och sjukvård, är en del av kompensationsåtgärderna som landskapsregeringen tagit fram i och med avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget från och med 1 januari 2025. De övriga kompensationsåtgärderna är höjt grundavdrag och ett höjt minimibelopp för personligt bruk för klienter med långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Några förändringar som detta lagförslag innebär. Åldersgränsen för avgiftsfrihet för all tandvård höjs till 21 år. Idag är det 20 år. Avgiftsfriheten gäller inte föreskrivna läkemedel och avgift för intyg och kopior. Antalet högkostnadsskydd kommer att minska från 4 till 3. De tre olika högkostnadsskyddsnivåerna per kalenderår föreslås bli 100 år för det under 21 år. Till och med kalenderåret personen fyller 21. Åldersgränsen höjs från nuvarande 20 år. 125 euro för det som vid senaste beskattning. 2. 125 euro för det som vid senaste beskattning hade en sammanlagd beskattningsbar inkomst under 21 000 euro. 3. 450 euro för övriga invånare. Idag är nivån 475 euro. Högkostnadsskyddet ska skydda patienterna från allt för höga avgifter för hälso- och sjukvård vid OHS. Den som under kalenderåret har nått gränsen för högkostnadsskydd är befriad från att därefter betala ytterligare sådana avgifter som ingår i skyddet under resten av året. I högkostnadsskyddet ingår patientavgifter för öppenvård eller kortvarig institutionsvård. Vissa avgifter ingår dock inte i högkostnadsskyddet, vilket framgår av lagförslaget. Innebörden med detta lagförslag är att minska kostnader för enskilda patienter för att kompensera effekten av avskaffat sjukkostnadsavdrag. Förslaget innebär en uppskattad minskad nettointäkt för OHS för patientavgifter med cirka 300 000 euro. Vilken landskapsregeringen kompenserar OHS för genom ett särskilt anslag i Ålands budget 2026? Vidare bedömer landskapsregeringen att minskad administration kommer att bidra till att den minskade nettointäkten kan uppskatta till runt 300 000 euro. Vad som menas med minskad administration i samband med detta lagförslag och vad det innebär i praktiken är något som Centergruppen uppmanar Finans- och näringsutskottet att fördjupa sig i. Centern stöder liggande lagförslag.
Tack för det. Och inga repliker begärda. Nästa anförande hålls av ledamoten Stellan Egeland som pratar för obunden samlingsräkning. Varsågod.
Tack talman. Ja, det här lagförslaget påstås ju då vara en kompensation för det slopade sjukkostnadsavdraget. Och det stämmer ju till en viss del. Det är ju socialpolitik, och socialpolitik är ju av sin natur ganska rörigt eftersom man måste se till många kriterier och när man ska kompensera vem och varför. Och det blir lite svårt för en enkel man som vägrar AI att hänga med i det här. Men det är som sagt socialpolitikens natur. Man har ju här bestämt vilka grupper det är som man inte ska gynna längre och vilka grupper det är som man ska gynna istället. Om man ser det här ur ett högerperspektiv så är det så att till exempel medelinkomsttagare då som har förmodligen skaffat sig en skaplig utbildning och eller jobbat strävsamt i sitt liv har tjänat hyfsat med pengar. De belönas ju som alla vet med högre skatteprocent eftersom vi har en progressiv skatt. Och nu ska man ju också belönas med en högre tröskel då för högkostnadsskyddet. Den här kompensationen är ju alltså en ganska kraftig liksom rörelse i en socialistisk riktning. Om man ser till 75-plussare till exempel ur medel- eller höginkomstklassen så har ju de istället för en kompensation då för det här avdraget som de blev av med så har de ju belönats med ett högre tak när de går till OHS. Så att ja, det är ju en kompensation för vissa människor, och för gruppen 75-plussare så är det ju för väldigt många där en rakt av ganska hög höjning. Man förstår såklart varför vi har en åldrande befolkning, och det är ju en växande grupp med medel- och höginkomsttagare som man såklart vill ta lite mer pengar ifrån nu och ge till dem som man anser behöver dem. Det är en sak som jag har lite svårt att hänga med i här, och det står så här i förarbetet att vidare kommer enligt förslaget personer i gruppen 75 år och äldre inte längre på basen av ålder att omfattas av något separat högkostnadsskydd. Men 75% av de som tidigare uppnådde högkostnadsskyddet bedöms komma i åtnjutande av det föreslagna högkostnadsskyddet om 125 euro med inkomstgränsen om 21 000 euro. Jag utgår ifrån att när man pratar om de här 75% så är det inte 75-åringarna längre, utan man pratar om hela gruppen, förmodar jag. Jag skulle gärna få svar på det. Eftersom att det i meningen under så står det att det kan noteras att medelförvärvsinkomsterna för gruppen 75+ inte är generellt låga. Det skulle ju betyda då att det är ganska många av 75-plussarna som kommer får det 200 euro dyrare när de går till OHS. Sen avslutar jag med något positivt, och det är ju att det är bra att det blir kostnadsfritt och för nya recept. Det var väl roligt att jag var lite glad på slutet.
Två repliker begärda. Första går till minister Sekai. Varsågod.
Tack talman. Det verkar vara positiva dagen det här. Det är fantastiskt kul att höra. Jag tänkte säga det här med, om jag påminner bara om det här med lite Robin Hood-principen att, som vi tillämpar bland annat med kommunerna här, de kommuner som har det lite jobbigare, så vi tillför ju lite från de kommuner som har det lite lättare. Och det här vill jag väl säga, det här sättet att man stärker där det behövs, där stödet behövs mest, det är ju lite grann socialpolitikens kärna också naturligtvis. Men huvudorsaken till varför det här avdraget drogs in, det var ju just bland annat digitalisering. Det blev den här kvittoexercisen med skattemyndigheten, det funkade inte längre, och därför så behövde vi titta på hur vi kan stödja de här människorna istället när det här avdraget slopades.
Ledamot Egeland, första repliksvar.
Tack talman, och tack för svaret minister Sekai. Jo, det är, jag är som sagt inte förvånad över att man tar Robin Hood som ett exempel. Det är ju den politiken som man vill föra när man plockar pengar från 75-plussarna och ger dem till de som man anser behöver. Vi i obunden samling är ju inte riktigt lika exalterade över varken Robin Hood eller Bamse. Tack.
Minister Sekai, andra replik.
Tack talman. Jag tror vi måste komma in i en korrekt verklighetsbeskrivning när vi tittar på hur inkomstfördelningen ser ut här i landskapet. Det är inte åldern i passet som avgör hur din ekonomi ser ut när man passerar vuxen ålder, utan vi har siffror på det här. Det är inte 75-plussarna som per automatik behöver samhällets stöd i form av högkostnadsskydd med mera. Utan vi gör ju det här nu träffsäkert så att det faktiskt når de som behöver samhällets stöd. Och där ser vi att det är, ja, men det är unga vuxna, det är människor som har precis kanske köpt en bostad, skaffat barn. Det är inte per automatik 75-plussarna. Tack.
Ledamot Egeland, avslutande repliksvar.
Tack talman. Nej, men precis. Det som ministern gör här är ju att han i princip styrker det som jag sa här. Men att se det som en kompensatorisk åtgärd då, det funkar ju bara för en liten grupp. Absolut. Det är en kompensation för, eller inte, jag ska inte säga en liten grupp, för en grupp. My bad. Det är en kompensation för en grupp. Men det är också inte bara en utebliven kompensation för en annan grupp. Det är till och med en ytterligare försämring för en annan grupp. För att kunna omfördela pengarna till den gruppen som man själv anser har större behov av. Tack.
Nästa replik, ledamot Fällman, varsågod.
Det här resonemanget har vi ju fört många gånger tidigare om vad syftet är med socialpolitiken och hur man använder samhällets medel för den. Men jag skulle bara vilja få svar på den enkla frågan, att är det obunden samlingsåsikt att vi borde använda våra begränsade samhällsmedel för socialpolitiken för att ge mera stöd till höginkomsttagarna?
Ledamot Egeland, repliksvar.
Tack, talman. Jo, vi har fört det här resonemanget många gånger tidigare, vilket inte alls är något konstigt eftersom vi företräder en mer borgerlig politik och regeringsblocket företräder en mer socialistisk politik. Nej, det är inte så att obunden samling vill fördela mera medel till höginkomsttagare. Men vi inom obunden samling ser ingen skillnad på den som blir sjuk om det är en höginkomsttagare, medelinkomsttagare eller låginkomsttagare. Vi tycker att det var bra när alla som blev sjuka kunde göra ett avdrag och få sänkt skatt. Det tyckte vi var bra.
Ledamot Fällman, andra replik.
Problemet med sjukkostnadsavdraget var ju just det att det var inte så att alla som blev sjuka kunde göra avdrag. För de som hade lägst inkomster kunde inte göra de där avdragen. Och de siffror som finns och visar så var det ju inte heller. Ledamoten säger att man plockar pengar av de äldre för att genomföra de här åtgärderna. Det stämmer ju inte heller. Om man läser förslaget så är det absolut inte så att man plockar pengar av någon grupp, utan man jämnar ut spelplanen för de som har det allra kärvast. Vilket, som vi ser det, socialpolitiken är till för. Att se till att ingen ramlar genom systemet helt och hållet. Och jag undrar hur mycket pengar obunden samling tänker att vi ska sätta på socialpolitiken om den ska fungera på det där sättet som ledamoten Egeland tycks mena. Att de som har mycket ska få mer.
Ledamot Egeland, avslutande repliksvar.
Tack, talman. Jag börjar med sista meningen där. Att de som har mycket ska få mer, det är ju inte det jag har sagt. De som har mycket ska inte behöva bekosta mer när de blir sjuka än de som har lite. Nej, det var ju skitkonstigt. Nej, det är helt sant som ledamot Fällman säger, att nej, man kan ju inte göra ett avdrag om man inte har några pengar. Och då går det sociala in och betalar istället, så då blir det ju klent med avdrag. Men man kan inte säga heller som ledamot Fällman gör, att vi plockar inga pengar från en grupp. För det står ju här, om jag har korrekt läsförståelse, så står det ju här att gruppen 75 plus kommer inom ett visst inkomstspann. Gruppen 75 plus kommer få ett högkostnadsskyddstak som ligger 200 euro mer än vad de har idag. Och då kan man väl absolut säga att man har plockat.
Tack för det. Talmannen passar i sammanhanget på att påminna om att vi använder ett vårdat språk i debatten i detta lagting. Tack för det. Nästa talare på listan är ledamoten Holmberg Jansson som håller gruppanförande för Moderat samlingsräkning. Varsågod.
Talman, för Moderat samling är grunden i vår politik enkel. Vi vill ha ett samhälle där människor kan känna trygghet i vardagen, men också frihet att forma sina egna liv. Vi vill ha en valfrihet för alla hela livet. Hjälpen ska finnas när man behöver den, men där systemet samtidigt är rättvist. Det gäller hela välfärdssystemet, också i fråga om avgifter och högkostnadsskydd. Det lagförslag vi behandlar idag om utvidgning av högkostnadsskydd och avgiftsfria tjänster sägs vara en del av kompensationen för borttagande av sjukkostnadsavdraget. Syftet är gott, men frågan är om det verkligen blir en rättvis kompensation, och för vem är den? Vi ser flera delar som är bra. Att receptförnyelser utan besök blir avgiftsfria är ett steg i rätt riktning, särskilt för de som använder mycket läkemedel. Intressant nog är att vid förra revideringen var det personalen som föreslog att man skulle börja ta ut en avgift eftersom det ansågs arbetsdrygt. Nu har man alltså gjort en hel omvändning i den frågan. Jag hoppas fortfarande att e-fakturering blir möjligt inom OHS eftersom det skulle minska både missade betalningar och behovet av påminnelser. Många är idag vana att få sina fakturor digitalt och jag tror att det vore intressant att få veta hur stora indrivningskostnader OHS har årligen och varför det tar så lång tid att införa ett modernt faktureringssystem. Det är också positivt att barn och unga får bättre villkor med avgiftsfri tandvård och primärvård upp till 21 år. Det stärker jämlikheten och avlastar familjerna ekonomiskt. Samtidigt kan man fråga sig hur många av våra 21-åringar som faktiskt bor kvar på Åland eller studerar på annan ort och hur många som i praktiken kommer att kunna dra nytta av förändringen. Talman, men när det gäller de äldre då blir bilden mer bekymmersam. Gruppen som tidigare omfattades av det ålderbaserade högkostnadsskyddet på 250 euro, alltså personer över 75 år, förlorar nu det skyddet. Istället får det ett tak på 450 euro. Endast de med inkomster under cirka 26 000 euro pension, motsvarande ungefär 2195 euro i månaden före skatt, kommer i praktiken att omfattas av det lägre skyddet på 125 euro. Undantaget gäller alltså främst de med allra lägsta inkomster, en grupp som redan tidigare omfattas av stöd som garantipension, bostadsbidrag med mera. Det är bra att de skyddas, men det är inte där den största förändringen sker. Talman, det är viktigt att se vilka som faktiskt påverkas mest av den här förändringen. Det handlar inte om de med allra lägsta inkomsterna, för de omfattas redan av stöd. Det handlar inte heller om de med högre pensioner som klarar sig själva. Nej, det handlar om den stora gruppen däremellan. Människor som har arbetat ett helt liv, ofta deltid, med haft vanliga löner och som nu lever på en arbetspension i mellanskiktet. De har inte stora marginaler, men de har inte heller rätt till särskilda stöd. Det var just det som hade störst nytta av sjukkostnadsavdraget. Och det är just de som drabbas mest när det avdraget och särskilt nu högkostnadsskyddet för äldre tas bort. Det vi inte får glömma bort är att för många av dem som bor på ett äldreboende, ett ESB-boende, innebär det att 85% av inkomsten går till avgifter och de får behålla 300 euro i månaden. Och det ska räcka till allt. Kläder, hygien, hjälpmedel, mediciner, tandvård, fotvård, fysioterapi, ja, och till och med buss eller taxi till vården eftersom du inte får ta färdtjänst till sjukhuset. Det är samma grupp som gång på gång hamnar mitt emellan. De som inte är tillräckligt fattiga för att få stöd men inte tillräckligt välbeställda för att klara sig utan det. Och det är också för dem systemen måste fungera. I Finland har man sedan länge ett gemensamt högkostnadstak som omfattar både hälso- och sjukvård, läkemedel och resor. Det betyder att ingen ska behöva betala mer än ett visst totalbelopp per år oavsett var kostnaden uppstår. Det är ett rättvist och överskådligt system som skyddar helheten och inte bara utvalda delar. Hos oss på Åland har vi ännu separata tak, vilket gör systemet svårare att förstå, svårare att förutse för den enskilde. Kanske det är dags att börja se på den modellen även här om vi verkligen vill att ingen ska behöva välja bort nödvändig vård på grund av ekonomin. Talman, jag har några frågor och reflektioner kring detaljerna i lagförslaget som jag tror att både lagting och kanske många andra som funderar på också. För det första talas det om i motiveringen om att uppehälle och transporter i anslutningen till vården ska bli avgiftsfria. Det låter ju jättebra vid första anblicken, men sen när man läser noggrannare framgår det att i praktiken nog gäller en mycket liten grupp patienter med livsuppehållande respirator, alltså personer som får institutionsvård på OHS. Det handlar inte om äldre som bor på serviceboende eller har hemservice, utan en snäv medicinsk grupp, men jag skulle gärna vilja att ministern bekräftar att jag tolkar det här rätt. För det andra nämns en höjning av det belopp som patienter i långvarig institutionsvård får behålla från 122 till 150 euro. Det kan låta som en förbättring, men i verkligheten handlar det mest om en teknisk justering eftersom beloppet redan var indexbundet och nu skrivs in i lagtexten. För den äldre i långvården innebär det alltså ingen verklig förbättring av ekonomin. Det är ungefär som indexhöjningen som var från 250 euro som nu blev 300 euro. Som om vi hade väntat till den första 2026 hade blivit 267,70 med indexförhöjningen. Alltså egentligen var det inte en 50 euros höjning som gjordes tidigare utan en 33 euros. Och slutligen, talman, kan man verkligen säga att dessa förändringar sammantaget utgör en kompensation för att sjukkostnadsavdraget tagits bort? För många äldre som redan betalar 85% av sina inkomster i avgifter varje månad och som nu inte längre kan göra avdrag för sina vård- och hälsokostnader, som exempelvis tandvård, mediciner, fotvård, riskerar effekten snarare bli den motsatta, att kostnaderna ökar istället för minskar. De får behålla 300 euro i mån som ska räcka till allt. Kläder, hygien, resor, hjälpmedel, mediciner, tandvård, fysioterapi, fotvård och så vidare. Det räcker inte långt. Jag hoppas därför att ministern tar tillfället i akt att klargöra hur landskapsregeringen ser just på den här gruppen, om det finns några planer på andra kompensatoriska åtgärder framöver. Talman, Moderat Samling värnar ett vårdsystem som både håller ihop ekonomiskt och som är rättvist mot individen. Vi vill se en tydligare helhet där avgifter, stöd och kompensationssystem hänger ihop och där äldre inte behöver känna oro för att de inte har råd med vård eller nödvändiga hjälpmedel. Det här lagförslaget innehåller delar som går i rätt riktning, men det löser inte grundproblemet. Vi kommer därför att följa noggrant och vi kommer att fortsätta driva på för att kompensationen blir verklig och inte bara i teorin. För det handlar i grunden om värdighet och trygghet, om att man ska kunna åldras med känslan av att samhället står kvar och inte drar sig undan när behoven blir som störst. Tack, talman.
Tack. Vi har två stycken repliker begärda. Den första går till minister Sekai. Varsågod.
Tack, talman. Jag vill hänga mig kvar i den här sista meningen som ledamoten sa här, att där behoven är som störst. Och det är det vi gör här. Vi riktar om där stödet där behoven faktiskt är störst. Jag vill påminna ledamoten att det här förslaget är större tillsammans. Det här paketet är större än det som sjukdomskostnadsavdraget genererade för ålänningar. Det är viktigt att ha med det. När det gäller 75-plussarna så vill jag återigen påminna om att 75% av 75-plussarna omfattas av det här. 26 000 euro per år i pension, det är inte en jättedålig pension. Det är det inte. Samtidigt som man ändå får del av andra lättnader i form av grundavdrag och andra patientavgifter sänkta. Tack.
Repliksvar, ledamot Holmberg Jansson.
Talman, det jag försökte säga i flertal tillfällen under mitt anförande är att det spelar ju egentligen ingen roll hur mycket du får i pension om du betalar 85% av din inkomst i avgifter och får behålla 300 euro. 300 euro har du kvar och det ska räcka till allting. Och jag blev kontaktad av personer som har jobbat deltid, som tidigare hade möjlighet att kunna göra sjukkostnadsdrag. Jag har sett nu på lappen som kom hem i postlådan att man får tillbaka pengar fast man hade i början på året en kvarskatt. Men efter att man gjorde avdragen så helt plötsligt så får man tillbaka pengar på skatten. Och det berodde på sjukkostnadsavdraget. Och det här handlar om precis den gruppen som nu hamnar precis ovanför. Att ha 2000 euro i ungefär i mån före skatt.
Minister Sekai, andra replik.
Tack, talman. Jag tror att just det här, de här personerna som ledamoten nämnde, vi gör ju det här nu åldersneutralt för att se till att det här stödet faktiskt riktar sig till alla, oavsett om du är 75 plus, du kan vara 65 plus och gå i pension och du kanske har det kämpigt, men du får redan där åtnjuta samhällets stöd och möjlighet till billigare och bättre skydd till den offentliga sjukvården. När det gäller minimibeloppet för personligt bruk, jo, det höjdes, det blev 600 euro mer. I samband med klientavgifts och den revideringen som vi ska göra, då tittar vi ju på hela alltet när det gäller klientavgiftslagen. Men jag vill inte här igen nästa år börja prata om kompensatoriska åtgärder, för att det är ett ganska begrepp som har bara liksom figurerat. Det är ganska urvattnat begrepp numera. Tack.
Avslutande replik, svarar ledamot Holmberg Jansson.
Talman, det må vara ett utvattnat begrepp, men det betyder mycket för de som är hemma att de får en kompensation för det de har förlorat. Och det har vi blivit utlovade här i salen senare, när vi hade den här jobbiga, långa diskussionen förra året i september. Så att jag förstår och ser vad man har försökt göra här, men jag tycker att man gjorde fel i att... gjorde fel, men jag förstår liksom inte, var tog man 26 000 ifrån? Var kom den summan ifrån? 2000 euro i mån, som sagt, ja, det är en okej pension är före skatt, men om du bara får behålla 85%, eller du betalar 85% i avgifter, så har du ingenting att leva på. Och det är den gruppen nu som ska klara av dessutom nu då att betala sjukkostnadsavgifterna som de kanske har kommit upp i högkostnadstaket lite tidigare.
Anförandets nästa och sista replik går till ledamot Fällman. Varsågod.
Tack, talman. Ibland så snurrar det till i huvudet när man lyssnar på ledamoten Holmberg Jansson. För hon låter precis som en socialdemokrat. Med många intressanta förslag för att utveckla socialpolitiken som vi gärna skulle diskutera vidare. Om vi skulle kunna hitta finansiering för det. 300 000 euro var den summa som fanns tilldelad för OHS del av de kompensationer som har kommit till efter att sjukdomskostnadsavdraget avskaffades. Det kostar i sin helhet för Åland när det fanns dryga 900 000 euro. Och vid det här laget så finns de kompensationer som landskapsregeringen har gått in för är mer än det. Så borde man på något annat sätt ha fördelat de här pengarna? Eller finns det ingen gräns för hur mycket man ska kompensera för att det ska täcka alla? När det uttryckligen var en omfördelning man ville göra.
Replik, svar ledamot Holmberg Jansson.
Tack, talman. Skillnaden mellan ledamot Fällman och mig är väl det att jag tycker inte att de som har arbetat hela livet och tjänat ihop sin pension ska vara de som ska dra hela lasset och drabbas av det. Och hela tiden gå på minus varje månad. Det tycker inte jag att det är okej. Och det, där skiljer vi oss. Däremot så finns det ingenting som säger att fast man är moderat inte anser att folk ska ha det bra. Att man, alltså, jag är så trött på den diskussionen. Titta på vilket, om du tittar på samlingspartiet i Finland eller Moderaterna i Sverige, så är det samma sak. Man värnar om de som har det tufft, såklart. Men det får inte heller bli en för stor orättvisa, vilket jag anser att det blir nu. Först gör man en åtdragning av sjukkostnadsavdraget som drabbar en specifik grupp speciellt. Nu gör man den här förändringen som drabbar precis exakt samma grupp.
Ledamot Fällman, andra replik.
Ledamoten Holmberg Jansson är ibland ganska snabb med att bli stött över att man sätter ord i hennes mun. Och jag tycker nog att jag med fog kan säga att jag har aldrig någonsin i mitt liv sagt att det är okej att äldre människor ska bli av med saker eller inte få stöd. Aldrig. Att äldre människor hela tiden går på minus, det tycker jag inte stämmer. För det som ledamoten Holmberg Jansson väljer att glömma är det faktum att de pengar som går till institutionsboende, det får man också någonting för. Man får en högklassig vård och omsorg i våra äldreboenden. Och man får sjukvård efter att man har betalat sitt högkostnadsskydd. Man har en massa samhällsfinansierade rättigheter som man ska ha, men det är inte så att man inte får någonting för pengarna.
Avslutande replik, svar ledamot Holmberg Jansson.
Talman, absolut får man någonting för pengarna, Men jag anser fortfarande att det är rätt orättvist att en vårdplats, en omsorgsplats på ett boende kan skilja flera tusen med hur mycket den är värd, beroende på hur mycket den personen har i pension. Jag tycker att det blir orättvist, och speciellt sen när det sen dessutom nu att man betalar då 85% av sin inkomst och man får behålla 300 euro. Så ja, man går på minus varje månad om man nu hamnar i den här gruppen som blir kontinuerligt och sidosatt.
Tack för det. Vi går vidare till följande gruppanförande. Och det är dags för Socialdemokraternas gruppanförande som hålls av ledamot Nina Fällman. Varsågod.
Talman, för oss socialdemokrater är det förstås ett lagförslag med goda nyheter. Det kan tyckas som små steg i den stora världen, som små summor för individen. Men de går alla i rätt riktning. De betyder alla lite mera för de som kommer i åtnjutande av förändringarna. Och de är till hjälp för alla ålänningar som är i behov av offentlig vård och omsorg. Lite lägre avgifter, lite mer tandvård åt de unga, några fler tjänster som blir kostnadsfria. Som ministern redan sagt och diskussionen har gett vid handen, är det här för landskapsregeringens del den sista avbetalningen på det avskaffade sjukdomskostnadsavdraget. Och det betyder att i reda pengar så har ålänningarna fått kanske mer än vad man till en början hade tänkt sig när man avskaffade avdraget. Det kan hända att finansministern kanske inte hade tänkt att det skulle bli riktigt på det här sättet. Och kanske vi delvis får tacka oppositionen för det, att det blev så väldigt tydligt att det uppenbarligen finns ett stort stöd för att stödja dem i samhället som har det tufft. Det är ju det den här diskussionen till stor del handlar om. Att vi ska se till att alla klarar sig. Från de gamla till de unga. Som jag sa alldeles nyss, sjukdomskostnadsavdraget kostar samhället 900 000 euro ungefär. Och de samlade åtgärderna ger mer än så. Med grundavdrag, högkostnadsskydd och så vidare. Vi socialdemokrater är absolut inte främmande för att när vi fortsätter utveckla socialvården och omsorgen diskutera ytterligare satsningar på de grupper som behöver det, på en bättre fördelningspolitik. Det kan vi gärna vara med på om ni på den borgerliga sidan tycker att det är en god idé. Det är självklart, jag tittar på min vän och kollega John Holmberg, det är självklart att tillväxtpolitik och balans är viktiga ingredienser i det politiska. Det är klart att samhället måste producera pengar och att det inte kan ske inom offentlig sektor. Men socialpolitiken, som det här uttryckligen handlar om, den riktar sig till dem som vi behöver lyfta så att inte kostnader och lidande uppstår. Därför tycker vi att det är bra med utgångspunkten att de här stöden och högkostnadsskydden är inkomstbaserade och tar hänsyn till det faktum att alla i en åldersgrupp inte har samma inkomster. Att det finns äldre som inte har ont om pengar eller är sjuka, att inte alla bor på ESB men ändå kan göra grundavdrag och så vidare. Det är bra att receptförnyelse utan besök blir avgiftsfritt. Det är bra att ungdomstandvård och primärvård blir avgiftsfri upp till 21 istället för 19. En satsning på ungdomar som idag är samhällets verkliga låginkomsttagare, det kommer att ge utdelning för framtiden. Och varje år som unga har råd att köta sina tänder hemåt, vare sig de bor här eller studerar någon annanstans, så är det bra om deras tänder blir kötta. Det sparar vi på i framtiden. Vi är glada att man beaktar det som man kanske kan kalla för ungdomsfattigdomen. Det är bra att det finns undersökningar och behandlingar som blir avgiftsfria som människor behöver. Det är bra att det blir mer träffsäkert och inkomstbaserat och åldersneutralt med högkostnadsskydd. Det är bra att det blir tydligare och enklare. Det fanns ju inledningsvis en tanke om att göra ytterligare färre steg i högkostnadsskyddet. Kanske det hade varit bättre om man tänkte på den här digitaliseringen och standardiseringen. Men det här var det vi lyckades uppnå den här gången. Det är bra att vi automatiserar avgiftshanteringen. Så för oss socialdemokrater är det här positivt och framåtsyftande, och vi stöder det gärna. Tack, talman.
Det är en replik begärd som går till ledamot Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, automatiseringen talar ledamoten om. Är det så att det kommer att vara på automatik? Ledamoten kanske vet, för jag försöker läsa och jag blir inte klok på när jag läser i lagförslaget, om det kommer att vara att man automatiskt kommer att få in de här, alltså att alla räkningar som man har kommer automatiskt att läggas på, och när det är att man har kommit upp i 125 så börjar lamporna att blinka och så, nej nu behöver du inte betala mera, eller är det så att det är upp till varje person, varje individ att göra det själv?
Repliksvar, ledamot Fällman.
Det är min uppfattning att det är dit man är på väg, men jag kan inte detaljerna, utan den frågan borde ställas till ministern, eller den kanske vi kan titta på i utskottet. Målsättningen är ju att det är så det ska vara, och det borde med digitaliseringen vara en självklarhet, att det inte är en förmån som man ska måste krångla med kvitton och ansökningar, utan att det, precis som ledamoten säger, blinka till när man har kommit till en viss summa, så är det automatiskt.
Ledamot Holmberg Jansson, andra replik.
Talman, ledamoten lyfter också upp det här med tandvården och vikten av den. Och då undrar jag, är det någonting man har diskuterat eller kan tänka sig att diskutera? Man har ju ministerposten nu, för att idag så är det ju, går man till HS tandvård så ingår inte proteser och dylikt som äldre behöver i högkostnadsskyddet, i högkostnadstaket. Och det blir ju liksom, det blir ganska dyrt, även om man får ha möjligheten att gå till OHS-tandvård, så blir det ju ändå kostnader. Vilket nu för många då kommer att höjas ifrån 250 till 450. Så det är ännu liksom en sak som man ska klara av att inom sin budget på kanske 300 euro klara av då. Så är det här någonting som ni har diskuterat och pratat om, eller är det alldeles för detaljerat? Och sen ungdomsfattigdomen, är det den här höjningen för tandvård och primärvård som...
Avslutande replik, svar ledamot Fällman.
Ja, jag tänker på både på tandvården och grundavdraget, i den mån det finns någonting att göra avdrag för de unga. När det gäller detaljerna i en kommande utredning om tandvården så kan jag absolut inte svara på det. Men vi är absolut öppna för den diskussionen. Sen är ju frågan igen vilka steg framåt vi kan ta med när det gäller utvecklingen av den offentliga tandvården. Vi har inte kommit jättestora kliv i taget, men för varje mandatperiod... några millimeter. Tack.
Tack för det. Och vi har ännu ett gruppanförande på listan, och det är ledamot Veronica Törnros som har gruppanförande för Pro Åland. Varsågod.
Tusen tack talman och bästa ledamöter. Jag tycker ändå det är här är en riktigt intressant debatt, för det är väldigt sällan vi har en ideologisk debatt här i lagtinget, så därför känns det riktigt, riktigt spänstigt. Jag tänkte nästan säga för ovanlighetens skull. Det är väl jag, det som vi från Pro Åland vill säga om det här lagförslaget, alltså utvidgning av högkostnadsskydd och avgiftsfria tjänster, det är att det finns många bra saker i det. Det ska vi inte underskatta på något vis. Men ja, det vi däremot vänder oss mot är när man säger att det här är en samlad paketlösning som syftar till att uppväga effekterna av sjukdomskostnadsavdragets avskaffande. Det man gör i det här lagförslaget, det är ju då att man sänker gränsen för högkostnadsskydd vid främst alltså för hälso- och sjukvårdsavgifter då, från 475 till 450 euro per år. Så du får alltså, du har möjlighet att få 25 euro mer i fickan. Och så gör man receptförnyelsen gratis om du går till den offentliga sjukvården. Går du däremot privat så misstänker jag nog att du fortsättningsvis får betala för det. Det som är lite extra intressant i det här, speciellt ministerns anförande, det var ju klockren socialpolitik med en skarp dragning till vänster. Det är citat när han säger att systemet var inte rättvist. Ja, om man, jag vet inte riktigt vad man menar med ett rättvist system. Om man menar att den då som har valt att satsa många år på en högre utbildning, som har valt att ta ett jobb med mycket ansvar, som har valt att ta ett arbete som kanske kräver ganska mycket av dig också på din fritid, om de då inte ska ha någon möjlighet, de som så att säga drar loket i samhället, att göra vissa, få vissa fördelar om man så vill se det i beskattningen, så förstår jag det faktiskt inte riktigt. Det är helt omöjligt att få en millimeter rättvisa, det förstår vi allihop. Men det vi alla förstår som sitter här i salen, det är att det här har ingenting att göra med kompensation för sjukdomskostnadsavdraget. Därför att det som ålänningarna då i princip fick dra av, det var ju närmare 1 miljon. Och någonting sånt finns inte, vad jag kan se, i det här lagförslaget. Däremot är ju sifferexercisen tidvis så komplicerad, sa en ledamot här utanför, att han övervägde att göra en Excel-kalkyl men gå upp efter ett tag. Och det här är en mycket sifferkunnig människa som återfinns i det liberala leden. Och jag skulle därför föreslå att social- och miljöutskottet tar ett utlåtande från finans- och näringsutskottet när det gäller sifferexercisen. Det som man också kan skönja här och som är en trend som man har sett här sista tiden, det är att man mer och mer vill förstatliga. Jag ska inte föregripa nu budgetdebatten. Men att staten då, landskapet Åland, vill bygga ett varv, det är ju ytterst märkvärdigt. Och nu vill man då också möjliggöra att vissa tjänster vid Ålands hälso- och sjukvård ska förbli kostnadsfria för den enskilde, men däremot kosta när du går privat. Så det är ju också en att man stöder över till det offentliga från det privata. Det finns två grupper i det här samhället som verkligen far illa. Och det är de som är mitt emellan. Precis så som Moderaternas Anette Holmberg Jansson lyfter fram. Det är de som inte är tillräckligt fattiga, om ni förstår vad jag menar. Eller de som förtjänar väldigt mycket. Det är den här massan som blir här emellan. Som företrädelsevis ofta faktiskt är kvinnor som bor på ett ESB-boende. Och det är egentligen, när man funderar på det riktigt seriöst, så är det egentligen konstigt hur vi har kunnat ställa upp det på det viset. För det är nämligen otroligt orättvist. Otroligt orättvist att du ska betala 85% av din pension. Och vad får du för den här 85% då? Jo, du får vård och omsorg dygnet runt. Du får måltider. Du får klädservice. Allt det är jättebra. Du får el, det är varmt i rummet ditt och där finns vatten. Och du har tillgång till gemensamma utrymmen. Allt det där är väldigt bra. Men listan på vad du inte får, den är ju punkt 1, betydligt längre. Och det är ju där som det ligger otroligt stora kostnader. För till exempel hjälpmedel, för tandvård, för hygienartiklar, för kläder, för glasögon, hörapparater om du inte får det via HS. Det är ju enorma summor. Jag har personligt bekanta som just har gått i pension och som betalar flera tusen euro i år i sjukkostnader. Det är människor som finns i det här mittensegmentet. När ska de liksom få sin rättighet? En annan grupp som vi också faktiskt har misslyckats med här, tycker jag i alla fall personligen, det är närståendevårdare. Vi klarar ju inte av från kommunalt håll att leva upp till de skavkrav som vi egentligen borde göra vad gäller avlastning och vad gäller kompensation för allt det arbete som de gör. Så här har vi ju fortsättningsvis ett ganska stort arbete att göra. Men jag tycker också att det är bra, faktiskt tror det heller inte, att man börjar ta tag i tänderna lite mer än vad man har gjort. Det är nog jätteviktigt med det förebyggande arbetet där. Och det är precis som ledamoten Nina Fällman sa tidigare, att det är små steg som man tar där. Och det är väl vackert så. Avslutningsvis så tycker jag att det man försöker göra här är bra. Men kom inte och säg att det här är en samlad paketlösning som syftar till att uppväga effekterna av att sjukdomskostnadsavdraget har avskaffats. Tack.
Tack. Tre stycken repliker är begärda. Den första går till minister Sekai. Varsågod.
Tack, talman. Jag får väl börja säga att det här är en samlad paketlösning för att uppväga avskaffandet av sjukdomskostnadsavdraget. Och det är där vi skiljer, våra åsikter går isär. Jag tycker att det här begreppet kompensation börjar bli ganska filosofiskt nästan nu. Jag vill gå till siffror istället. 990 kostade sjukdomskostnadsavdraget för landskapet. Vi kompenserar med 1,3 miljoner. Med höjt grundavdrag, höjt minimibelopp för personligt bruk och det här paketet. Det är siffror. Det är inga begrepp, utan det är siffror. I det budget som vi har lagt här så aviserar vi 9,1 miljoner. Vi satsar på 9,1 miljoner på hushållen, för lokomotivet för det här samhället. Det är inte fy skam. Tack.
Repliksvar, ledamot Törnros.
Tack, talman. Den sifferexercis som ministern nu uppvisar är ju fullständigt inkommensurabel. Det är ju ofrånkomligt. Tittar vi på grundavdraget till exempel, om du har en kommunalbeskattning på 18% så får du 58,50. That's it. När det gäller högkostnadsskyddet så får du max 25 euro. Och när det gäller höjningen för den som till exempel bor vid ett ESB-boende så är det en höjning från 122 euro till 150. Så att det är ju sist och slutligen små summor det rör sig om. Men jag accepterar det här lagt av en socialdemokratisk regering. Jag har inga svårigheter att förstå det. Det här är klockren socialpolitik.
Andra replik, minister Sekai.
Tack, talman. Där är vi överens. Men när det gäller sista meningen där, jag tycker den här regeringen har också skrivit i sitt regeringsprogram hur vi kommer att prioritera när förändringar görs. Och det är precis det vi gör. Återigen, 990 000 kostar det här avdraget. Och de här siffrorna visar också på hur det förhåller sig. Ledamoten nämnde ett antal olika avdrag här, bland annat klientavgiftslagen. Och den stiftades ju under föregående mandatperiod. Den ska vi också ta tag i under den här kommande mandatperioden. Men jag vill inte börja diskutera kompensation i den. Det är totalt onödigt. Det är ordinarie socialpolitik där vi tittar om, värderar, gör om, gör rätt. Så att men vad skulle vara tillräckligt för ledamoten? Vilka kompensationer skulle Pro Åland genomföra med en kostnad på 300 000?
Avslutande replik, svar ledamot Törnros.
Talman, till viss del är vi överens. Vi är överens så till den delen att det här är socialdemokratisk politik fullt ut. Det här har ingenting med... Det sa ju ministern själv, så till den delen överens. För övrigt anser jag fortsättningsvis att siffersatsen som ministern presenterar är inkommensurabel. Jag har inte ändrat mig till den delen. När det sen gäller vad Pro Åland vill göra så kan jag meddela att vi har lagt en finansmotion där vi vill återinföra sjukdomskostnadsavdraget. Och när det sen gäller 300 000 till OHS, det är en bedömning som landskapsregeringen har gjort. Den har jag inte varit delaktig i.
Följande replik går till ledamot Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, vi är flera som tycker att tänderna är viktiga. Under förra mandatperioden som vi satt i så införde vi att man får gå till ESB och till OHS tandvård, vilket man inte fick tidigare, utan då fick man bara gå om man bodde på institution. Därför att vi såg att de har så pass höga kostnader där och det var en del av alltihopa. Men i hela den diskussionen så fanns ändå sjukkostnadsavdraget kvar. Nu är sjukkostnadsavdraget borta. Så det som stör mig lite grann i den här hela diskussionen är att den här mellangruppen som de tror att är så rika, är inte så rika. De som har kontaktat mig, det är kvinnor som har jobbat deltid och som får ungefär 2200 euro i mån före skatt. Nu får de en förhöjning från 250 till 450. Så jag tror att vi är ganska överens. Det är egentligen inte en fråga, utan mer ett konstaterande.
Replik, svar. Ledamot Törnros.
Tack talman. Jo, jag delar den analysen. Vi är helt överens i den här frågan. Och det socialpolitiska området är för övrigt ett väldigt svårt område. Dels för att det är svårt att få en millimeter rättvisa i det och dels för att det är en delad behörighet med Finland. Men jag känner ändå att vi kan göra här från Ålands lagting betydligt mycket mer än vad vi hittills har gjort. Tack.
Ledamot Holmberg Jansson, andra replik.
Talman, det kan vi göra och det behöver nödvändigtvis vara att man ska strömma sig pengar, utan det handlar om hur man fördelar dem. Och lite så som jag var inne på när jag höll mitt anförande, som jag också kände att ledamoten gjorde, det var ju just det här att det spelar ju ingen roll. Det spelar ingen roll om du tjänar 10 000, 20 000, 30 000 eller 40 000 euro i året. Om du betalar 85% av vad du tjänar. Det finns lagtingsledamöter som sen liksom som våra liksom kollegor som idag får betala 85% när man hamnar in på ett boende och ska klara sig på 300 euro. Och det ska räcka till när du trillar i dina glasögon går sönder. När du får hål i dina tänder och du måste ha en protes. För att i dagens läge så har man sina egna tänder kvar. Det är dyra kostnader och vi måste hitta ett sätt som får det här att fungera.
Avslutande replik, svar ledamot Törnros.
Tack talman. Jo, vi har en stark samsyn i det och jag vill lite återkoppla nu i det här min slutreplik till ledamoten Holmberg Jansson. Det är även ledamoten Holmberg Jansson lyfte upp att både Moderaterna och Pro Åland är ju naturligtvis för ett starkt skyddsnät, ett starkt socialt skyddsnät. Ingen ska fara illa på Åland. Det är inte det som det här handlar om, utan det här handlar om arbetarlinjen. Det här handlar om att den som har orka kunna vilja arbeta hela livet också måste få någon cred för det någon gång, så att säga, även när man har uppnått pensionsåldern.
Nästa och sista replikskiftet går till ledamot John Holmberg. Varsågod.
Tack talman och tack ledamot Törnros. Det värmer när ledamoten pratar om arbetslinjen. Bra så. Men det jag vill bara poängtera och säga att det här lagförslaget är ju en budgetlag, så den kommer ju att hamna hos finans- och näringsutskottet, så vi kommer inte att behöva göra något mer kring det, utan ärendet finns snart hos finans- och näringsutskottet.
Replik, svar ledamot Törnros.
Talman, tack för det påpekande. Det visste jag ju egentligen. Jag glömde bort det här i given. Men då kanske man kunde få istället då uppmana finans- och näringsutskottet att låta social- och miljöutskottet komma med en social input istället för då att bredda beredningen av ärende.
Vill ledamot han avstår sin nästa replik. Varför anförandet är avslutat. Och likaså är diskussionen avslutad. Inga fler talare finns på talarlistan. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Och vi går vidare på listan till ärende nummer 2 som en enda behandling. Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 paragrafen i arbetsordningen för Ålands lagting. Och det är självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nummer 1 2025-2026 över redogörelsen som har nummer 1 2024-2025. Och först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Först ges ordet till vice talman Måtar som presenterar betänkandet. Varsågod.
Tack talman. Bästa lagting och övriga åhörare. I enlighet med den praxis som gäller för det här så är det min uppgift i egenskap av första vice talman att presentera självstyrelsepolitiska nämndens betänkande med anledning av den här självstyrelsepolitiska redogörelsen som avser perioden mars 2024 till mars 2025. Det är alltså landskapsregeringen som har givit en redogörelse för den här tiden, nummer 1, 2024-25. Den har kommit till lagtinget i kännedom och behandlats här och skickats, remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden som nu har gjort ett betänkande. Det här betänkandet går jag kort igenom. Det är egentligen 5 huvudrubriker som vi ska först komma ihåg att den här självstyrelsepolitiska redogörelsen är så tillvida ett intressant dokument för den som är såväl om vi har en person som är akademiskt intresserad av Åland eller om det är en person som är både akademiskt intresserad och politiskt intresserad av Åland, så finns det en massa intressanta saker. Det är liksom självstyrelsens grundstenar som behandlas inom ramen för den här redogörelsen. Och redogörelsen är således väldigt omfattande, medan sen det här betänkandet är ner destillerat, om vi nu använder det uttrycket, till 5 punkter. Och de 5 punkterna är självstyrelselagen och självstyrelselagsrevisionen. Det är civilberedskap, det är demilitariseringen, det är Ålandsdelegationen och dess ställning och det är internationellt samarbete som vi behandlar. Och jag måste ärligt talat säga att det här är ju, man kan göra det lite intressantare det här genom att göra vissa liknelser. Och jag tar mig, man har ju en viss diskretionär befogenhet när man så här utan förhandsgranskning får göra ett sånt här anförande där man ska berätta om det här ämnet. Så jag tar mig vissa friheter och gör vissa jämförelser. När det gäller och de här jämförelserna blir lite från fablernas värld, kan man kanske säga. Jag kommer att likna de här frågorna vid vissa levande ting, om vi säger som så. Självstyrelselagen konstaterar den självstyrelsepolitiska nämnden att vi har, jag skulle säga att den processen andas viss morgonluft. Den är samtidigt, tänkte jag göra jämförelsen, och det här är min personliga jämförelse när jag beskriver det här. Den är lite som ett åländskt rådjur. Den är ganska lättskrämd, den här processen. Så det gäller att vi ska vandra försiktigt och försöka fortsätta på den väg som nu verkar vara inslagen. Jag lärde mig ett nytt ord när det här betänkandet författades, och det var ordet inkrementell. Vi ska försöka vara inkrementella och försöka ta det i bitar, så att säga, och gå vidare där det går att gå vidare och kanske lämna vissa saker. Och självstyrelsepolitiska nämnden noterar det här i den här utvecklingen som är på gång, men som man ändå måste säga att det är lite morgonluft i den här processen. Vi fortsätter med den civila beredskapen. Där är ju alltså bakgrunden den att Finland håller på att lagstifta kring den civila beredskapen. Och det känns lite som att Åland inte är helt med där från början, trots att landskapsregeringen pekar på det här och självstyrelsepolitiska nämnden bekräftar det hela. Och sett ur mitt perspektiv så det är lite som pilgrimsfalken det här. Det vill säga, den kommer snabbt förbi och det är lite svårt att hänga med i svängarna där. Och vill man skåda den här fågeln så är det hemskt svårt. Och lite så är det när vi ska försöka följa med i Finlands utveckling av den civila beredskapen och att få följa med där i svängarna och vara med från början. Det är problematiskt. Och det här beskriver landskapsregeringen i sitt betänkande och självstyrelsepolitiska nämnden noterar det. Sen kommer vi till demilitariseringen. Det är en ganska stabil historia, konstaterar landskapsregeringen. Landskapsregeringen pekar på att NATO tillträdet inte har förändrat Ålands demilitariserade och neutraliserade status. Den är kvar på sin plats och svår att flytta på. Lite som en elefant, tänkte jag säga, för att man ska komma ihåg det här bra. Det vill säga stabilt, kanske till och med förstärkt av vårt NATO-medlemskap, även om någon skulle ha trott motsatsen. Sedan kommer vi till våran ugglab, det vill säga Ålandsdelegationen, den allvetande myndigheten som har rätten att tolka Ålands lagstiftning och den behörighet som följer av självstyrelselagen. Tyvärr kan Ålandsdelegationen bara göra rekommendationer inom vissa områden. Och det man lyfter fram i det här betänkandet som självstyrelsepolitiska nämnden har noterat, det är utsläppsrätterna som är problematiska. För den som är intresserad kan man studera de åländska rederiernas bokslut och se hur mycket de betalar i utsläppsrätter år efter år. Det blir bara mer och mer, kan jag säga. Och de här utsläppsrätterna tycker Ålandsdelegationen i ett ställningstagande, i en, vad skulle kalla det, tolkningsrekommendation, att borde tillkomma Åland i en större utsträckning. Och det relevanta ministeriet i Finland vill helt bortse från Ålandsdelegationens rekommendation. Och det här har landskapsföreningen pekat på, och den självstyrelsepolitiska nämnden noterar det också. Och det här är förstås en sak som det behöver arbetas med. Slutligen kommer jag till den femte punkten som självstyrelsepolitiska nämnden har noterat. Det är det internationella samarbete, där vi kan konstatera att under den här aktuella perioden har vi till exempel haft ett delat ordförandeskap i Nordiska rådet och ett ensamt ordförandeskap i Östersjösamarbete, BSPC. Det senare utmynnade sedan i en konferens här nu i augusti, som alla noterade, då vi hade massor med delegater och parlamentariker från olika Östersjöländer här på besök i Mariehamn. Den händelsen inträffade förstås efter den här redogörelsen som, då jag sa, gick från mars 24 till mars 25. Men jag nämnde det ändå som ett fint exempel på att vi är ute och knyter kontakter och visar upp oss lite och presenterar oss ur ett fördelaktigt perspektiv, lite som påfåglarna på Lilla Holmen en gång i tiden när de spände upp fjädrarna. Och det tycker jag är en passande avslutning på mitt anförande. Tack, talman.
Tack för det. En replik är begärd. Den går till ledamot Jansson. Varsågod.
Tack, talman, och tack till vice ordförande, lika vice talmannen i detta parlament. Jag tycker liknelsen har varit verkligen träffande. Det måste jag säga. Jag undrar förstås, vem är det som håller i bössan när det gäller rådjuret? Det är väl där som man undrar vem som sitter på avtryckan om vi inte sköter oss, skämt åsido. Det finns två saker som jag tycker att vice talmannen skulle ha orsakat för en dialog mellan, tror jag. I synnerhet att diskutera när det skulle vara tid för vice talmannen att sammankalla lagtingen till enskild överläggning. Dels så gäller självstyrelserevisionen, som jag tänkte återkomma till i Centerns gruppanförande strax. Och dels frågan om civil beredskap. Jag tror att det skulle nog vara berikande för hela parlamentet att få den samlade redogörelsen. Var står vi? Var ligger vi i den frågan? Var är fortfarande problemen efter alla dessa år?
Repliksvar, vice talman Måtar.
Tack, talman. Bästa kollega, lagtingsledamot Jansson, det låter som en bra färdkost. Och när det gäller självstyrelsepolitiska frågor så har jag ju stor respekt för lagtingsledamotens kunskap, och jag kan konstatera att vi har lantrådet med oss här i salen, och hon hör förstås det här, så, och att ta initiativ till en enskild överläggning så ligger väl närmast på lagtinget självt, så det låter som en god färdkost. Tack, talman.
Ledamot Jansson avstår sin andra replik, så vi tackar så mycket för anförandet, och vi går vidare till nästa gruppanförande, och det är gruppanförande för Liberalerna på Åland, och det hålls av ledamot Simon Påvals. Varsågod.
Tack, fru talman. Nu pratar vi om själva kärnan i vårt samhälle, mina damer och herrar. Vi pratar om självstyrelsepolitiken. Det är därför vi är här i den här salen egentligen från första början, och det ramar egentligen in allting som vi gör, allt från sjukvård till skärgårdstrafik, utbildning, näringslivsfrågor. Så jag har grunden allting i självstyrelsen. Därför är det viktigt att vi pratar om den och håller den så levande som den förtjänar att vara. Vi vill börja från Liberalerna med att tacka landskapsregeringen för en omfattande redogörelse. Och även självstyrelsepolitiska nämnden för ett välskrivet och nyanserat betänkande. Det gör en god helhetsbild av det som anses vara väsentligt just nu. Det märks att självstyrelsen är ett levande system. Någonting som ständigt måste vårdas, utvecklas och anpassas till en föränderlig omvärld. Och just den förändringen kräver, som också nämnden understryker, ett öppen och respektfull dialog mellan Åland och Finland. Och om vi då börjar tala om revisionen just av självstyrelselagen, där den här dialogen är i allra högsta grad aktuell och viktig, så kan man säga att den är ju själva hjärtan i det här arbetet just nu. Och det är där som vi går framåt bäst, kan man säga. Vi gläder oss från Liberalerna att den processen har fått ny fart och att samarbete mellan parterna präglas av en konstruktiv anda och ömsesidig vilja att kompromissa då det har varit nödvändigt. Och vi kommer snart att få se konkreta resultat. Resultat som väcker och stärker Ålands lagstiftningsrätt, vår ekonomiska självständighet och vår rätt att utveckla vårt samhälle på våra egna villkor. Så går långt det går. Och även om helhetsreformer, fru talman, är viktiga så vill vi liberaler också framhålla att även mindre stegvisa förändringar kan föra självstyrelsen framåt. Om någonting inte ryms i den stora revisionen så ska det inte tappas bort. Vi måste fortfarande hålla diskussionen öppen. Det kan och bör lösas genom andra processer framöver. Detta arbete lever med oss och relationen med Finland är som andra relationer. Det behöver ständigt vårdas och utvecklas. Och vi lever i en tid då beredskap har blivit ett nyckelord, både nationellt och internationellt. Åland har här en särskild roll. Vi delar nämndens oro över att självstyrelsens dimension allt för ofta beaktas allt för sent i beredning av rikslagar. Det leder till onödig friktion och praktiska problem när lagarna väl ska tillämpas. Vi vill se en ordning från Liberalerna där Åland finns med från början, där den åländska verkligheten är en naturlig del av nu då också Finlands beredskapsplanering, inte ett tillägg i efterhand. Det skulle stärka rättssäkerheten, effektiviteten och självstyrelsen på samma gång. Och vi tror att Åland har bra förutsättningar att vara föregångare i den här frågan. Vi har goda förutsättningar att kunna visa på en bra modell på civil beredskap. Vi är ett geografiskt litet samhälle men som har många goda kontakter internt och många goda förutsättningar att kunna bygga upp en bra civil beredskap, inte minst tanke på vår lokala livsmedelsförsörjning och kan man säga ömentaliteten som ofta grundar sig i att man ska sköta sig själv. När vi talar om säkerheten, talman, så kommer vi oundvikligen in på Ålands demilitarisering och neutralisering. Det är glädjande att såväl republikens president som utrikesministern tydligt bekräftat att Ålands folkrättsliga status består oförändrad också efter Finlands medlemskap i NATO. Och precis som vice talman Måta just sa, även till och med lite stärkt. Vi liberaler ser det som avgörande att denna status inte bara respekteras i ord utan även i handling. Demilitariseringen är inte en historisk kuriositet. Det är ett modernt fredsprojekt och en del av Ålands identitet som fredens öar i ett oroligt hav. Och det är ett modernt fredsprojekt som när det skapades var långt före sin tid. Och idag har visat sig ha goda förutsättningar att kunna utvecklas och spridas vidare. En annan central fråga, talman, när vi pratar om relationen mellan Åland och Finland, det gäller Ålandsdelegationen. Och den rättsliga kompass som självstyrelsen i slutändan vilar på. Vi delar nämndens oro över utvecklingen där delegationens tolkningar inte alltid följs. När ministerier i Finland börjar omtolka etablerad praxis, såsom i fallet med intäkterna från utsläppshandeln, då riskerar man att underminera förtroende för hela systemet. Det här är allvarligt. Ålandsdelegationen, eller delegationen för Ålandsärenden, som den heter, är inte en vanlig remissinstans. Det är en särskild juridisk instans med ett uppdrag som kräver respekt och efterlevnad. Det ligger i både rikets och Ålands intresse att den respekteras som den institution den är. Talman, samtidigt som självstyrelsen handlar om lagstiftning och rättigheter så handlar det också om relationer och möjligheter. Det märks speciellt i våra internationella engagemang. Det gångna årets ordförandeskap i BSPC och vårt gemensamma ledarskap i Nordiska ministerrådet visar att Åland kan vara en aktiv aktör i det nordiska och baltiska samarbetet såväl som också det internationella. För oss liberaler är det här inte bara en symbolik, det är ett verktyg för verkligt inflytande. Ju mer vi samarbetar, desto mer växer vårt politiska handelsutrymme. Åland vinner på att vara öppet, på att delta och på att föra dialog i internationella forum. Självstyrelsen, fru talman och kollegor, är inte ett partiprojekt. Det är ett åländskt projekt. Och det tycker jag man känner när man sitter i självstyrelsepolitiska nämnden och diskuterar de här frågorna. Vi har en gemensamt intresse i att utveckla självstyrelsen tillsammans. Och det är bra. Och det säger också någonting om vad självstyrelse och politiska nämnden är för någonting. Det är inte ett vanligt utskott. Det är ett rådgivande organ där vi får diskutera självstyrelsefrågorna på en annan nivå. Och där vi kan vända och bryta men ändå i någonstans kunna mötas i att vi har ett gemensamt mål. Vi vill se ett Åland som vågar utvecklas. Vi från Liberalerna. Och vi vill bidra till att självstyrelsen fortsätter vara öppen, framåtblickande och trygg i sin identitet. Och att vi står fast vid våra principer men också samarbetar och söker lösningar. Med det sagt vill jag tacka nämnden återigen för att genomarbeta betänkande. Och vi stödjer förslaget att lagtinget antecknar redogörelsen för kännedom och bringa motiveringarna till landskapsregeringens vetskap. Tack.
Tack för det. Ingen replik är begärd, så vi går vidare till nästa anförande. Och det är ju inte fråga om gruppanförande som jag felaktigt råkar säga vid förra anförandet. Men nu är det dags för ledamot Jansson. Varsågod.
Tack talman. Och jag kommer av förekommen anledning som brukar heta. Det vill säga då att jag är med och representerar i första hand detta parlament i det pågående arbetet med självstyrelserevisionen. Därför att landsregeringen i Landtrådet beslöt då för något år sedan att bland annat jag och ledamoten Nida Fällman från lagtinget skulle ingå i högnivågruppen som den kallas då. Där vi tillsammans då från vår sida också har då Julia Lindholm, biträdande lagtingsdirektören, och vår representant i Helsingfors, Johan En, som bildar den kvartetten. Och det är vi då som i första hand har att följa med och framförallt möta då de statssekreterare som representerar finska statsmakten i det löpande arbetet. Det finns mycket förstås att säga om det pågående arbetet. Och jag ställer mig egentligen i talarstolen här för att ge er alla möjlighet att, vill ni ställa någon särskild fråga om revisionen, så pass på att göra det utgående från det ni tycker att sådant som bör och ska diskuteras i offentligheten. Jag vill börja med att påpeka, vi har en självstyrelselag som har sina rötter i 1970-talets tänkesätt, samhällsstrukturer. Det är där arbetet börjar på Ålands botten. Och som vi vet, vi skriver nu anno 2025, så det är mycket som har hänt i grunden sedan det inledande arbetet gjordes. Och vi vet att det tog ungefär 20 år att få den nu gällande självstyrelselagen på plats. Det är oundvikligt att vi behöver en modernisering av vårt system. Trots att det då genomförts totalt 11 ändringar av gällande självstyrelselag, så har det i första hand varit fråga om EU-anpassningar. Och i många fall fråga om att finska staten har haft ett behov av att se till att Åland uppfyller vissa saker. Så det är få saker som varit Ålands drivet, frånsett naturligtvis förändringar av det ekonomiska systemet som vi har i kraft sedan 1 januari 2021. Men vänner, jag hoppas ingen har några drömmar om de drömmar som vi hade i lagtinget ungefär 15 år tillbaka. Det vill säga att vi kunde gå från juridik över till dialog. Man kan glömma alla de förhoppningar vi hade i inledningsskedet. Och vi kan också glömma någon utvidgning av vårt system vad gäller detta parlamentsbehörighet. Det tåget har gått för länge sedan. Och det är en oroande signal i tanke på samhällsutvecklingen. Visar också den komplexitet vi lever i, också vid Ålands del då sedan 1 januari 1995 i och med EU-inträdet. Så de förändringar som sker av detta parlaments behörighet är ju rent marginella, knappt att man vill nämna det. Men ändå hoppas jag att alla förstår vikten att vi får igenom den här reformen. För trots avsaknaden av utvidgningar av självstyrelsen så finns det viktiga komponenter för att vi ska få helheten att fungera. Vi har ju under resans gång haft ett antal färdiga nya självstyrelselagar att hantera. De har stoppats av olika skäl. Nuvarande landtråd Sjögren hade anledning att 2018 begära in expertyttrande och säga, är det här en självstyrelselag som dåvarande landskapsledningen kunde tänka sig gå vidare med? Och tydligen var svaret ganska tydligt från experterna att nej. Och varför det? Grundlagsfrågan redan där. Och då har jag fått frågan, nej men hur är det så att grundlagsfrågan har blivit den stora saken nu här och nu då? Och det är för att det har skett en utveckling i rättspraxis som för Ålands del är oroande. Och den sker faktiskt med början 2015 i och med byta av föredragande i högsta domstolen, så ser vi en förändring i tolkningen av vårt system. Och det är därför grundlagsfrågan blev så oerhört stor då, 2018 och framåt. Och jag får tacka dåvarande landsråd och nuvarande för att man gjorde det beslutet. Det var viktigt. Och efter det har vi haft också andra då, färdiga förslag. Men bland det förslag som fanns 2022 på bordet sågades ju totalt av det kvalitetsråd som då granskar. Man kan säga så, man väljer att granska vissa förslag från den finska regeringen. Och då valde man i den remissen att nästan såga det med fotknölarna och säga att det var inte tillräckligt genomtänkt. Det var oklart i strukturen vad som egentligen avsågs med reformerna. Bara för att nämna några. Så nu har vi då att gå vidare, och jag vill lite anknyta den positiva bilden som vice talman Måtar här lite säga att det finns fart på nytt i processen, så det finns anledning till optimism. Bara man kommer ihåg utgångspunkterna nu att vi har ingen utvidgning på bordet och vi har vissa kvarvarande svåra frågor att lösa. Men det finns ändå ett kraft nu i arbetet. Och jag skulle vilja påstå som så. Om vi inte till exempel löser grundlagsproblematiken i denna omgång, så då tror jag inte vi kommer att lyckas, bästa vänner. Vi kommer inte att lyckas få grepp om hur självstyrelsen ska behandlas i ljuset av Finlands grundlag. För vi måste komma ihåg att de personer som nu har involverats då, med tidigare nuvarande justitierådet Gustav Byglin, med tidigare Ålandsfördragande justitieministeriet Sten Palmgren och sedan också från Högsta förvaltningsdomstolen justitierådet Emil Barris, sekunderad av vår egen Peter Lindbäck med 24 år erfarenhet till landshövding. Om inte den kvartetten lyckas formulera skrivningar som får klartecken i Helsingfors inom alla instanser, så då vet jag nog inte vilka som kommer att klara av det. Så det är ganska avgörande tider som är ganska kortvariga. För jag tror att, om jag påstår här nu att ja, senast i slutet av maj, början på juni, så behöver förslaget till ny självstyrelselag gå iväg till Finlands riksdag för att hinna få den tid för den behandling och framförallt ha ett visst lugn inför riksdagsvalet i april 2027. Så det är ont om tid. Och det som gör att det känns då lite jobbigt är ju då att vi har vissa kvarvarande frågor som är jobbiga. Och än en gång, det är beredskapsfrågorna. Här kommer Byglingruppen att hålla en heldagsgrej om detta den 24 november. Och här, bästa landråd, är nog viktigt att Aftonskolan med Orpo-regeringen då ger starka förhoppningar att man måste lösa den här nyckelfrågan en gång för alla. Och man måste också, som nämns i Skötspolitiska nämndens, ta ställning i sin helhet också till den civila beredskapen. Så att tiden lider mot slut. Jag hoppas, som jag nämnde i replikskiftet till vice talman Måtar, att lagningen skulle kunna med landskapsen medverkan sätta sig ner och ha en enskild överläggning om alla, hela paketet på 114 paragrafer. Vara då, för att påpeka var arbetet ligger, av 114 paragrafer kan vi säga att 70 paragrafer är egentligen klara. De är klara att säga att det här är okej. Men det är naturligtvis viktigt att också då lagtinget mer informellt och ger hela sitt godkännande då. Så att man inom bygglinggruppen kan koncentrera sig på de verkligt svåra kvarvarande frågorna. Och det är då beredskapslagstiftningen. Det är frågan om den här svåra gränsdragningen, ska jag säga, involvering av socialförsäkring inom socialvård och liknande. Och det finns också principiella frågeställningar. Vi har ju hela tiden från Ålands sida sagt lagtinget, om våra ministrar ska vara jämställda med finska statens olika aktörer på samma nivå. Och det är oerhört viktigt att den nya självstyrelsen också i den delen svarar upp mot den principen. För vissa principer får vi aldrig överge. Jag tror jag stannar där, Tanna. Tack.
Två repliker har begärt, så den inledande repliken går till landrådet Sjögren. Varsågod.
Talman, jag vill inleda med att tacka ledamot Harry Jansson för det engagemang ledamot Jansson har för den här frågan. Och också förstås det som vi åker lite snålskjuts på, ledamot Janssons erfarenhet och kompetens i frågan. Så det är djupt tack från min sida. Sen kan vi väl konstatera att det verkar vara ett lyckat koncept det här med en arbetsgrupp och med de högkvalificerade permanent sakkunniga och sen högnivågruppen där ledamot Jansson leder det från åländsk sida. Så jag vill tacka för det arbete. Sen står vi ju såklart till lagtingets förfogande om det var ett bra förslag om lagtinget önskar ha en enskild överläggning kring de här frågorna, så står vi till förfogande när helst lagtinget önskar.
Svarsreplik eller mot Jansson, varsågod.
Ja, tack för det, Lars, och tack för förtroende också att leda den åländska delegationen i de här frågorna. Mer än gärna står jag till tjänst för Åland. Jag skulle vilja passa på i anslutning till landrådets replik understryka vikten av det arbete vi alla har i denna sal när det gäller att sist och slutligen baxa hela paketet genom riksdagen. Jag hoppas vi kan återuppväcka det arbete, goda arbete vi hade i samband med Hallonen kommitténs slutförande av sitt betänkande 2017 där alla grupper i lagtingen tog sitt ansvar mot respektive grupper i riksdagen i Helsingfors. Det blir en viktig bit. Och det är just av det som jag anser att det är viktigt att vi skulle ha en enskild överläggning så att alla skulle få en större insikt om var saker och ting ligger så att inte alla, hela paketet kommer i famnen på oss alla sen då någon gång antagligen slutet på januari. Tack.
Andra replik till landrådet Sjögren. Varsågod.
Tack, talman. Det är ju faktiskt så, ledamot Jansson, att egentligen har vi tagit ett jättekliv framåt när det gäller behörighet. Lite bakvägen. I och med kontrollen av särdirektiven NIS-1 och NIS-2 och AI-förordningen nu så har vi tagit ett jättekliv när det gäller behörighet. Men smakar det så kostar det. Så är det ju. Men i och med lagstiftningskontrollen så har man konstaterat att hela liksom den här digitaliseringen är åländsk behörighet. Så att vi har tagit ett jättebehörighetskliv. Men det är sånt här som man inte riktigt tänker på. Sen är det så att om vi kommer i mål nu, vilket jag också hoppas och sätter min tilltro till, så måste vi ta ett omtag igen. Alltså nästa lagting, nästa landskapsregering med hela socialvården och var den åländska socialvården ska vara i framtiden. Eftersom vi ser så väldigt mycket olika ut och vi går ifrån varandra allt mer, rikssidan och Åland. Så det blir ytterligare ett hårt arbete för kommande politiker. Och så kämpar vi på med beredskapsfrågor, med smittskyddsfrågor och lilla proppen. Det är minsann inte lätt och det är på ett väldigt juridisk nivå när vi försöker prata om praktikaliteter. Det är inte helt rätt att förhandla politiskt om de här frågorna eftersom de är ganska invecklade. Också för oss som lever i självstyrelsen till dagligdags.
Avslutande repliksvar, däremot Jansson. Varsågod.
Till sist nu har landrådet förstås helt rätt. Och vi måste nog i ännu högre grad försöka få någon eller några Helsingfors att ta ett huvudansvar för de här delfrågorna. Någon som verkligen känner att det här är mitt ansvar att se till det. Och därför är nog den kommande aftonskolan med årporeringen av största vikt. Försök få statsministern och hans medhjälpare att säga att det här kommer att kräva. Vi vill inte uppleva samma, ja, jag skulle säga katastrof som var när nuvarande beredskapslag i Finland kom i kraft. Alltså det Ålands, hanteringen av Åland där, det var under all kritik. Så till den biten. Och sen vad gäller NIS-direktivet, det är ju med skräck blandad förtjusning att konstatera att vi har vunnit då kompetenstvisten där med Helsingfors. Men det är ju, ja, vi får hoppas och tro att kostnaderna inte blir som vi, i alla fall lagutskottet, befarar ett visst skede.
Följande replik går till lagtingsledamoten Nina Fällman. Varsågod.
Tack, talman. Jag vill bara börja med att säga att jag håller med om ledamoten Janssons beskrivning av arbete i referensgruppen. Det är en positiv stämning, en väldigt kompetent arbete som görs, ett seriöst arbete både på rikssidan med de högnivå experter som finns där, men faktiskt måste säga också på den åländska sidan ett otroligt hängivet arbete som pågår för att färdigställa den här processen. Ledamoten Jansson har ju också kommit med ett allvarligt hot eller ett löfte, eller jag vet inte vad man ska kalla det, att han inte tänker gå i pension innan den här självstyrelselagen är på plats. Så vi får väl hoppas att det biter. Men det som jag ville egentligen diskutera vidare eller nämna är det som har diskuterats väldigt mycket, det vill säga förankringen i Helsingfors bland de politiska partierna. Att det är ju en sak som vi alla kan vara
delaktiga. Repliksvar, ledamot Jansson, varsågod.
Jo, tack ledamot Fällman, ledamot Hellrätt. Vi har alla ett stort ansvar med. Men ändå var det glädjande när jag hade senaste högnivåmöte där till exempel Emil Barris då meddelar på stående fot att han står till förfogande tillsammans med ordförande Bygglin även i nästa skede. Och det blir oerhört centralt att dessa aktörer känner också att de vill vara med och få igenom helheten i riksdagen. Som jag nämnde då i huvudanförandet, om vi inte får förståelse när vi har synnerna goda debattörer för vår sak och framförallt personer som i detalj vet vad Ålands status handlar om. Så därför är det här oerhört viktigt att ta tillvara det kunnande den här kvartetten uppvisar.
Andra replik till ledamot Fällman, varsågod.
Tack, jag håller helt med. Det jag ville lyfta var det faktum att när vi har kommit till någon punkt där vi börjar känna att vi är klara, så finns det ett arbete att göra också gentemot partierna i riksdagen som för vilka självstyrelselagen är någonting från yttre rymden som de aldrig har hört talas om än. Så det jobbet behöver göras. Men sen en annan sak som jag tycker att känns konstruktiv i processen, det är att det blir mer och mer klart för alla som är med i den att det är precis som när vi pratade om socialpolitiken tidigare. Självstyrelselagen blir inte färdig när den här omgången är klar. Och det som måste hända är att vi har en kontinuerlig process där det pågår hela tiden en utveckling av självstyrelsen fråga för fråga. För de här stora revisionernas tid kanske börjar vara förbi.
Avslutande svarsreplik, ledamot Jansson, varsågod.
Tack, talman. Jo, jag delar helt den åsikten. Jag hoppas alla förstår det, att stora reformer där vi då försöker få igenom en helt ny självstyrelselag, den tiden är sannolikt förbi. Samhället är för komplext och det kompliceras ju i hög grad av EU-medlemskapet. Och på tal om utmaningar, det som väntar landskapsregeringen vad gäller EU-kommissionens försök att få igenom en nationell plan för medlemsstaterna, det kommer ju i grunden påverka vår självstyrelse och vårt manöverutrymme. Det kommer bli sådana diskussioner med finansministeriet i första hand som man nästan rädd att hur ska det sluta. Till sist passar det väl, talman, att jag återanknyter till det som nämndes här, det vill säga det engagemang som då de som arbetar med den här frågan i vardagen har för att Ålands självstyrelselag nästa steg ska bli så bra som möjligt. Jag kan garantera, liksom landrådet, att det engagemanget.
Och vi fortsätter med följande anförande som ska hållas av lagtingsledamoten Anette Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman. Det här betänkandet visar hur mycket Åland betyder i det nordiska samarbetet. Vi står inför ett spännande år där Åland och Finland tillsammans leder Nordiska rådet. Temat nordisk säkerhet och samarbete i osäkra tider känns både angeläget och nära. För oss på Åland är det ingen abstrakt fråga. Vi lever mitt i Norden, mitt i Östersjön och mitt i allt det som samarbete handlar om. Vår självstyrelse har i mer än 100 år fungerat som ett exempel på fredlig konfliktlösning. Det bygger på tillit, respekt och dialog. Precis samma värden som utgör kärnan i det nordiska samarbetet. Det är därför naturligt att Åland också ska vara med när samarbetet nu fördjupas och inte står vid sidan av. När Helsingforsavtalet revideras är det viktigt att arbetet går framåt just nu. För oss, liksom Färöarna och Grönland, handlar det om att bli sedda som jämbördiga parter. Att Åland från årsskiftet får en egen presidieplats i Nordiska rådet är därför ett historiskt steg. Ett steg som stärker vår röst och hela Nordens demokratiska förankring. Betänkandet lyfter också den civila beredskapen och där är Ålands situation speciell.
Vi är en ö mitt i havet och vi vet hur snabbt man kan bli sårbar när transporterna störs eller när energin svajar. Men vi vet också att det ofta är i det lilla samhället som styrkan finns. Vi känner varandra, vi ställer upp och vi hittar lösningar. Det ligger i vårt DNA som öbor. Vi är vana att täcka, tänka, better be safe than sorry. Det är också därför som Åland måste få delta i Haga-samarbetet och det är någonting vi kontinuerligt har nämnt ifrån vår åländska delegation. De flesta områden inom civilberedskap ligger inom vår behörighet och vårt deltagande skulle inte bara gagna oss utan hela Norden. Pandemin visade hur viktigt det är att dela resurser, hålla gränser öppna och samarbeta om upphandlingar och beredskapslager. Den typen av samarbete stärker oss alla. Talman, när man läser presidentskapsprogrammet blir det tydligt hur brett det nordiska samarbetet faktiskt är. Det handlar inte bara om säkerhet och försvar utan också om kultur, utbildning, hälsa och människors vardag helt enkelt. Könberg-rapporten visar till exempel hur vi samarbetar kring sällsynta diagnoser och specialiserad vård. Det är både effektivt och mänskligt. Och kulturens roll ska inte underskattas. Som president Stubb uttryckt sig, kulturen är en del av vårt försvar. Den skyddar mot desinformation och splittring, men framförallt bygger en sammanhållning. Den påminner oss om vilka vi är och vad vi egentligen har gemensamt som nordbor. Vi pratar ofta om beredskap i tekniska termer, men den kanske viktigaste beredskapen vi har är tilliten. Tillit mellan människor och mellan länder, det är Nordens guld. Havet runt Åland kan ibland kännas som en barriär, men jag vill se det som någonting som binder oss samman. Med Finland, med Sverige och med hela Norden. Det är så vi ska se på det nordiska samarbetet, inte som något som skiljer oss åt, utan som något som håller oss samman. Tack talman.
Fyra repliker har begärts. Den inledande repliken går till lagtingsledamoten Sandra Listerby. Varsågod.
Tack så mycket talman. Jag skulle bara vilja skriva under allt det som ledamot Holmberg Jansson framför i sitt anförande. Jag skulle vilja på något sätt vilja jämföra den åländska Nordiska rådet delegationen med en humla som kanske inte egentligen borde kunna flyga, men eftersom vi inte vet om det så flyger vi ändå. Vi flyger och vi liksom svärmar runt precis överallt och tar nog otroligt mycket mer plats än två ordinarie medlemmar och två ersättare egentligen ska kunna göra. Så att jag skulle verkligen vilja att alla känner till det här, att när Åland åker iväg på nordiska möten så tar vi verkligen för oss och sätter Åland på den nordiska kartan. Tack.
Repliksvar ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Jag kan bara understöda det som ledamot Listerby säger.
Och en andra replik till ledamot Listerby, varsågod.
Tack talman. En annan sak som också behöver betonas är att oavsett ifall det här inne i den här salen ibland kan verka lite stökigt och bråkigt, så när Åland åker iväg för att representera just Åland så är det inga partipolitiska yxor som vi packar med oss resväskan, utan vi tar på oss kepsen med Team Åland och så håller vi den åländska flaggan högt.
Och repliksvar ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Tack talman. Fördelen vi också har är väl att vi tillhör olika partigrupper. Vi sitter med i konservativa gruppen, i mittengruppen och i socialdemokratiska gruppen, så vi kan sprida den åländska kunskapen precis överallt.
Följande replik går till lagtingsledamot Liss Mattsson, varsågod.
Tack talman. Jag vill också ta replik till ordförande för den åländska delegationen Nordiska rådet, för det är så passande att just nu kunna lyfta det här också när Åland tilldelas en egen plats i presidiet från och med årsskiftet. Det är stort och det är härligt att få vara med om, och jag vill också i sammanhang ge cred till Holmberg Jansson för det goda jobb hon har gjort för att handla till sig den här, och det var blev väldigt uppenbart förra helgen hur viktigt det åländska samarbetet har varit här i de nordiska sammanhangen och hur mycket plats vi faktiskt kan ta där. Och det var precis det som ledamot Listerby också lyfte fram i sitt replikskifte. Men jag tycker det är viktigt att betona att det lilla Åland är stor i det nordiska samarbetet. Att det ska bli spännande att se också hur det här året kommer att fortskrida.
Repliksvar ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Tack talman.
till ensamma är man inte stark, tillsammans blir man stark. Och det är precis så vi jobbar inom det nordiska. Det är ingen som ska få någon speciell cred för någonting, tycker jag. Utan det som har varit vår styrka är just det att vi har kunnat vara väldigt enade och bestämma oss på förhand vad det är vi vill föra för slags politik och vad vi vill föra för frågor. Och sen kunna visionera det brett inom våra partigrupper. Och det tror jag har varit vår styrka.
Andra replik till ledamot Mattsson, varsågod.
Jag tycker det är också det som togs upp här i ett tidigare replikskifte, just att man sitter i olika grupper i det nordiska rådet, men vi ändå kan på något sätt föra Team Ålands talan både i den socialdemokratiska gruppen, i den konservativa gruppen och i mellangruppen. Så det gör ju oss också att vi kan få mycket taltid i sammanhanget. Så det är också ett bra sätt att arbeta.
Ledamoten Holmberg Jansson är nöjd. Så vi fortsätter med följande replik. Det är minister Annika Hamrud. Varsågod.
Tack, ordförande. Att det nordiska samarbetet har blivit betydligt starkare och mer betydelsefullt de senaste åren, det märks tydligt i både i Nordiska ministerrådet och i Nordiska rådet. Och jag vill framföra till ordförande i Ålands delegationen för Nordiska rådet, till Holmberg Jansson, all cred för det goda samarbete, men också hur ni tillsammans, Ålandsdelegationen, har lyckats få en presidieplats i det nordiska rådet och arbetat fram presidieprogrammet tillsammans med Finland och Åland. Det är verkligen en framgång och jag vill verkligen framföra ett stort tack för ert arbete kring det. Tack.
Repliksvar, ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Talman, ja, det som är roligt och som faktiskt är historiskt, det är att vi har ett delat presidentskapsprogram. Det är första gången någonsin. Och nu kan vi hoppas att Danmark sen när de tar vid också gör samma sak tillsammans med Färöarna och Grönland. Men det tror jag att det kommer att ske. Och man måste börja någonstans och sen kan det bara växa och bli större. Och skillnaden från när jag var samarbetsminister och vi hade för första gången ett delat ordförandeskap i ministerrådet, jämfört med den stora utveckling som har skett när vi har det andra gången, det är ju det, precis så som det ska vara. Man får ta små steg, äta elefanten i små bitar och sen blir det någonting bra.
Andra replik till minister Hamrud, varsågod.
Tack, talman. Och det är väl det som visar den goda strategin någonstans, att man ser till att vara aktiv, man tar för sig på de platser man har möjlighet, skapar goda kontakter och bit för bit, steg för steg, så kommer vi närmare. Tack.
Holmberg Jansson är nöjd. Så vi fortsätter med följande replik. Det är lagtingsledamot Simon Påvalls. Varsågod.
Tack, herr talman. Jag vill börja med att också ge från mitt håll ett erkännande till delegationen i Nordiska rådet från Åland som har gjort ett suveränt jobb. Och nu har vi tagit ett stort steg in i och med att vi deltar i presidiet. Och det är viktigt att vi är högljudda och håller fram Ålands ställning i de internationella sammanhangen. Speciellt i den nordiska gemenskapen nu när vi har den situationen vi har i Östersjön. Och på tal om det så just beredskapsfrågan när det gäller civilberedskap, så har ju Åland väldigt mycket att ge. Vi har ju stora förutsättningar att kunna just vara en föregångare. Vi har exempelvis ett LIDER-projekt på gång på Åland där man vill engagera byakärnan. Och byakärnorna och deltagarna just ska hitta de naturliga mötesplatserna, var man samlas i när det kommer till någon typ av kris. Och det finns mycket vi kan sammanföra, tror jag också, att bidra med till nordiska sammanhanget när det gäller civilberedskap. Och jag tror att vi behöver liksom kunna, vi kan samla det vi har och marknadsföra det, så räcker det ganska långt.
Repliksvar, ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Tack, talman. Ja, det är lite grann som jag sa i mitt anförande, att det ligger i vårt DNA som öbor att vi liksom är vana att vara förberedda och tänka ett steg längre utifall att. Det, liksom, det ligger verkligen i vår natur. Men sen också det som vi har lyft från delegationens sida, att se hur vi, det starka i det lilla samhället, hur vi kan visa även de större samhällena, som det inte kanske alltid är lika lätt att jobba så som vi jobbar. Och jag tycker att vi har fått en väldigt gott gehör. Men vi fortsätter och nojsar, som man säger på åländska,
tills vi ser att det verkligen är så att Åland har fått en plats i Haga-samarbetet. Men det är också något som jag har förstått att landskapsregeringen diskuterar tillsammans med framförallt finska regeringen.
Andra replik till ledamot Påvalls, varsågod.
Tack, herr talman. Ja, det ligger vårt DNA, säger ledamot Holmberg Jansson, och det stämmer väl ganska bra kanske, men det visar sig också i praktiken, i politiken, hur man tidigare har prioriterat på Åland. Vi har prioriterat att ha lokallivsmedelsförsörjning ganska långtgående, och jag menar, vi är en av de regioner, tror jag, idag som fast vi är en ö och väldigt beroende av import, så har vi ändå en stor del av det vi stoppar i oss, så har vi möjlighet att kunna hämta från härifrån Hårhemö. Och det är en viktig del, tror jag, som man kan framhålla. Men sen också hur vår samhällsstruktur ser ut. Just att vi har ändå en relativt moderniserat samhälle som gör att man kan nyttja de här naturliga kontakterna, sociala kontaktnätena vi har, till att faktiskt göra någonting vettigt av. Och vi hör till Finland, vi har alltså således naturligt mycket bombskydd i offentliga byggnader. Alltså vi har bra förutsättningar för att kunna framhålla att vi är en stark aktör i Haga-samarbetet.
Avslutande replik, svar däremot Holmberg Jansson, varsågod.
Tack talman, och det var väl där vi från Åland, just när vi diskuterade själva utformningen av hur presidentskapsprogrammet skulle se ut, det delade. Så där var det ändå vi som lyfte upp hur viktigt det var med den civila beredskapen, hur viktigt det var med livsmedelsförsörjning, med transporter. Och från att jag skulle säga varit ganska försvarmilitäriskt inriktat från början, så blev det totalförsvar som var själva rubriken. Det blev rubriken som heter nu då Nordisk säkerhet och samarbete i osäkra tider.
Och då fortsätter vi med följande anförande som ska hållas av lagtingsledamoten Jesse Eckerman. Varsågod.
Tack för det, talman, och bästa lagting. Jag har ju alltså förberett ett anförande som handlar om det ursprungliga meddelandet från mars i år. Och jag tycker att debatten kanske har svävat ut lite mer, att vi kanske är flera månader fram i tiden nu och har diskuterat saker som har hänt efter det här. Men okej, det kanske jag som har missuppfattat saker och ting. Men man kan i alla fall konstatera att från våran grupps del och så vidare, så har vi inte någon slags invändningar till att man arbetar i det här Bryggin arbetsgruppen, och vi har ingenting emot att Harry och Nina och gänget gör ett bra jobb i den här tillsatta gruppen och så vidare. Så att det var det jag skulle säga. Tack.
Och då konstaterar talmannen att det inte är några flera anföranden på listan, och således är diskussionen avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan det här förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande? Godkänt. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande? Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. Vi fortsätter med nästa ärende, som är en skriftlig fråga. Sveriges planerade lagändring för ny kärnkraft vid kusten är rubriken. Skriftlig fråga nummer 15/2024-25. En fråga ska läsas upp av frågeställaren, och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. Försvaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning, medan övriga yttranden inte får överstiga 3 minuter. Svaret kommer att ges av minister Camilla Gunell. Ordet ges först till lagtingsledamoten Alfons Röblom, som har ställt frågan. Varsågod, lagtingsledamot Röblom.
Tack, herr talman. Den svenska regeringen vill ta bort förbuden mot kärnkraft vid kusten, vilket öppnar upp för nya reaktorer i direkt närhet till Åland. Förändringen innebär att tidigare skyddade kustzoner kan bebyggas med kärnkraft, trots de risker som kylvatten, avfall och potentiella olyckor innebär för Östersjöns ytterst känsliga havsmiljö. Med hänvisning till 38 paragrafen första momentet lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande fråga. Vad är landskapsregeringens ställningstagande till att Sverige öppnar för mer kärnkraft vid kusten i närheten av Åland?
Minister Gunell, replik, varsågod.
Tack för det, herr talman, och tack för frågan, ledamoten Röblom. Mycket riktigt, svenska regeringen vill upphäva förbuden mot kärnkraft vid kusten för att möjliggöra nya reaktorer i flera områden än tidigare, till exempel stora delar av skärgården och på Öland och Gotland. Förslaget som har skickats ut på remiss med sista svarsdag den 15 december 2025 så är att ändra miljöbalken så att dessa områden inte längre är undantagna. Varje enskild etablering skulle fortfarande kräva en individuell prövning för att säkerställa att natur- och kulturvärden skyddas. Målet är alltså att upphäva förbud mot kärnkraft i vissa kust- och skärgårdsområden. De här Tidöpartierna i Sveriges regering så har ju idag en energipolitik som är ganska fokuserad just på kärnkraft. De här områdena som skulle inkludera då Öland, Gotland, Stockholms skärgård och Bohuslän. Och syftet är att inte på förhand utesluta potentiella lämpliga platser och därmed ge fler aktörer möjlighet att bygga ny kärnkraft. Förslaget har alltså skickats på remiss och är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2026. Villkoren är att förslaget förändrar inte den generella tillståndsprövningen för nya anläggningar utan varje etablering måste fortfarande godkännas individuellt och inte skada natur- och kulturvärden. Även om landskapsregeringen anser att även om lagändringen genomförs så kvarstår alltså tillståndsprövningen. En plan eller ett projekt medför risk för betydande gränsöverskridande effekter så ska Esbo-konventionen följas. I praktiken ska Sverige i ett tidigt skede underrätta och samråda med grannländerna. Därmed kommer också Åland att få möjlighet att uttala sig längre fram i processen. Det finns dock anledning att särskilt uppmärksamma de miljömässiga konsekvenserna av att tillåta ny kärnkraft i kustnära miljöer. Östersjön är ett innanhav med begränsad vattenomsättning och har redan betydande belastning från näringsämnen, miljögifter och klimatförändringar. Ytterligare tillförsel av värme eller riskämnen innebär därmed potentiella kumulativa effekter som kan påverka havets ekologiska status. Vi vet ju i dagsläget heller inte vad som är aktuellt att bygga. Kärnkraft är dyrt och det är långa processer att förverkliga. Handlar det här om stora kärnkraftverk i motsvarande grad som Oskarshamn eller Ringhals eller liknande, eller är det mindre modulära enheter som man har tänkt sig? Inget av det här är ännu känt. Men vi vet att effekter av utsläpp av varmt kylvatten, de är främst lokala, men i ett slutet hav som Östersjön så kan även lokala förändringar få vidare konsekvenser. Uppvärmningen av kustvatten kan påverka artsammansättning, lekplatser och ekosystemfunktioner samt skapa gynnsamma förhållanden för invasiva arter och sjukdomsorganismer som kan spridas vidare till åländskt vatten. Förlust av organismer vid intaget påverkar sannolikt lokala bestånd, men den samlade effekten kan också bli regional. Potentiella olyckor och lagring av kärnavfall riskerar direkt påverka Åland och Östersjön. En olycka i ett kustnära kärnkraftverk skulle kunna få långvariga effekter för Ålands befolkning, fiskbestånd, vattenförsörjning och marina ekosystem. Även mindre utsläpp kan ackumuleras i det slutna havssystemet och påverka livsmedelskedjor och sediment under en lång tid. Därtill kan konstateras att Östersjön kan komma att utgöra en betydande dricksvattentäkt för Åland inom en relativt snar framtid. Rening av havsvatten ses som en framtida lösning och utvecklas i ett pilotstadium. Detta aktualiserar ytterligare behovet av att beakta riskerna vid eventuella radioaktiva utsläpp i Östersjön. Även om omvänd osmos är effektiv för att avlägsna många föroreningar, inklusive en rad radioaktiva joner, kan det inte uteslutas att vissa isotoper som bildas i kärnkraftverk kan passera fritt genom membran. Samtidigt så kan det konstateras att åtminstone i den svenska regeringens syn på saken så är kärnkraft en fossilfri energikälla. Och att det finns behov av utveckling av fossilfri energi för att minimera klimatförändringarna som i sin tur direkt påverkar Östersjön. Ett helhetsperspektiv på Östersjöns miljö är avgörande för att inte äventyra de framsteg som görs internationellt och regionalt inom havsmiljöarbete och också Helcoms Action Plan för ett friskt Östersjön. Jag kan stanna där. Tack.
Ledamot Röblom, tilläggsfråga. Varsågod.
Tack, herr talman. Jo, det är säkert många som känner en viss oro för det fokus på kärnkraft som den svenska regeringen nu politiskt har gått in för. Det gäller ju en oro kring vad det innebär att bryta uran, risker för olyckor, säkerhetsaspekter, slutförvaring och så vidare. Och Sverige, som ministern är inne på, satsar ju hundratals miljarder nu av skattepengar för att på olika sätt stödja detta. Jag kan inte låta bli heller att sätta det här i en viss relation till vindkraftsdebatten här på Åland, där ju en del av den debatt som har förts kring det, så har ju, där människor som är motståndare mot att det ska finnas havsbaserad vindkraft här på Åland, så har ju lite i debatten förlitat sig på att kärnkraften är det man ska satsa på, för det skyddar miljön. Men då kan man ju ställa sig frågan, hur skyddade är våra havsmiljöer också här runt Åland, om Åland blir omgivet av kärnkraftverk? Ministerns första svar här lät ju nästan som en bra grund för ett svar i en kommande Esbo-konventionshörande. Men jag tänker ställa frågan ändå, att kommer Åland att svara ungefär då som ministern nu gjorde? Och borde Åland engagera sig utöver Esbo-konventionen? Fast vi nu inte har behörighet över kärnkraftsfrågor på det viset, men är det här en fråga där landskapsregering och lagting borde engagera sig mera i hur planeringen sker runt våra vatten?
Tilläggssvar, minister Gunell, varsågod.
Ja, jag kan ju avslöja att när vi skulle svara på den här frågan så måste vi bedöma att är det en miljöfråga eller är det en energipolitisk fråga eller är det en utrikespolitisk fråga. Och i vilket skede ska man som ett grannland gå in i ett annat lands politiska ställningstaganden och göra sin röst hörd? Jag tycker väl att det är lämpligt att Åland tar tag i den här frågan och delger sina synpunkter när det blir mera klarlagt vad det är som den svenska regeringen har för avsikt att göra. Esbo-konventionen kommer per automatik att erbjuda oss den möjligheten. Jag tror man ska ändå ha i beaktande att säkerhetsläget i Östersjön just nu är sådant att kärnkraft är måltavlor i orostider och att man kanske av den orsaken ska vara försiktig. Sen kan man ju också konstatera att bygga kärnkraft är väldigt dyrt. Jag tror att Olkiluoto 3:an som byggdes för en tid sedan är världens dyraste byggnad med 8,5 miljarder euro som den kostar. Så att jag tror ju inte att man strösslar kusten full med kärnkraftverk, och det sker heller inte under en väldigt snabb tid. Åtminstone 7-10 år tar det att etablera ett kärnkraftverk. Så jag tror att vi kanske ska ta den här situationen lite lugnt för ögonblicket, se vad det blir och sen få återkomma. Men det här är nu i alla fall mina reflektioner i det här läget.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Röblom, varsågod.
Tack, herr talman. Det var, som ministern nämnde, så finns det ju många Havet är väldigt eftertraktat just nu. Östersjön är väldigt eftertraktat just nu till olika användningsområden. Dricksvatten nämnde ministern, kylvatten till kärnkraftverk, vindkraftverk. Det är ju ett hårt tryck på vår gemensamma resurs Östersjön. Ser ministern några initiativ till en starkare samordning och diskussion mellan Östersjöländerna mer specifikt kring just hur vi ska hantera det här ökade trycket på regeringsnivå, tänker jag. Finns det något initiativ där på regeringsnivå om hur man skulle kunna samordna det här arbetet bättre? För vi har ju det här havsplaneringsinstrumentet och havsplanen ska ju uppdateras här ganska snart. Men finns det något ytterligare initiativ på hur man skulle kunna samordna den här användningen bättre? Därför att det finns ju också i allt detta också ett stort engagemang och en oro för hur Östersjöns miljö kommer att drabbas av att det idag finns så många användningsområden och är så eftertraktat.
Avslutande tilläggsvar, minister Gunell, varsågod.
Nej, men det här är väl utmärkta frågor att både arbeta med nordiskt, att arbeta med inom Helcom, att arbeta med inom BSPC, där ledamoten Röblom nyligen eller kanske är fortsatt aktiv. Jag ser nog ett stort behov också i landet som helhet. Nu när vi har haft våra samråd kring havsbaserad vindkraft så kommer det från alla myndigheter utlåtanden, vilket vi ju begär att det ska komma. Men samtidigt så den här samlade bedömningen om till exempel kumulativa effekter, hur det kan påverka havet som helhet, där skulle det nog behövas ett mer myndighetsöverskridande samarbete. Så dels myndighetsöverskridande samarbete i landet som helhet, men förstås också gärna länderna emellan, tror jag skulle vara väldigt hälsosamt för Östersjön. I det här känsliga läget som vi nu befinner oss, när forskarna säger att vi kommer inte att sluta vid 1,5 graders uppvärmningen globalt, utan det kommer att gå mot mycket värre scenarion. Tack.
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. Vi fortsätter med nästa ärende på dagens lista. Rubriken är godkännande av kommunikationsministeriets förordning om det multilaterala avtalet M364 enligt punkt 151 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, den så kallade ADR. Det handlar om regeringens proposition nummer 3/2024-25. Det är ett betänkande för kännedom. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum onsdagen den 12 november 2025. Och därmed börjar vi nå slutet på detta plenum. Talmannen vill informera om att en frågestund hålls den 12 november klockan 13.00, alltså på onsdag. Nästa plenum hålls samma dag klockan 14.00 den 12 november. Plenum är avslutat.